Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Så är vi varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Studio Allsvenskan. Idag har vi en kär återkommande gäst, Filip.
Ja, en ny gäst för mig, för jag var inte med sist han var.
Nej, så var det ja.
Sportbladets
Robert Laul, varmt välkommen.
Stort tack.
Hur är läget?
Läget är mycket bra. Nu är det ju landslagsuppehåll här, så det har lugnat ner sig lite. Men då får man ju andra sidan lite mer tid överåt att reflektera och kontemplera över hur det senaste tiden i Allsvenskan har varit.
Hur mår du då? Själsligt?
Jag mår fantastiskt bra måste jag säga. När jag var här senast, det var ju i vintras, det var ett år sedan ungefär, då gick jag på kryckor och var nyopererad. Nu har mina höfter återhämtat sig bra så jag kan röra mig och sen tidigare har jag fixat skallen så jag har inte så jävla mycket att klaga på egentligen.
Ja, det är en jäkla energi måste jag säga att du kommer med. Man känner det direkt.
Ja, vad härligt. Ja. Hoppas det sprider sig.
Men förra gången så kom jag ihåg att du pratade och var lite orolig just att du var tillbaka i det här. Känner du att det är annorlunda nu?
Ja, alltså det jag uttryckte då var väl att jag tyckte att det gick till på ett dåligt sätt utifrån hur min arbetsgivare hanterade. Jag var ju vid den tidpunkten egentligen klar med sportjournalistiken och hade lämnat för andra avdelningar på Aftonbladet. Men sen så var det sämre tider och ledningen pekade med hela handen och mer eller mindre tvingade mig tillbaka till sporten då. Och jag tyckte väl inte att det var ett bra sätt. Jag tycker fortfarande inte att det var ett bra sätt. Jag är fortfarande kritisk till hur de gjorde det. Men man kan ju inte sitta och vara bitter. Utan jag måste ju på något sätt acceptera omständigheterna så som de är. Och jag gillar och älskar fotboll. Så att jag ska inte klaga alls över min arbetssituation. Jag har ett bra ekonomiskt avtal med Aftonbladet. Och jag ger 100% för det.
Men de här mönstren som du var lite orolig för och att du kanske skulle falla tillbaka i, det är liksom, det är inte, du känner ändå trygg där liksom?
Ja, det gör jag. Jag firade 4 år som nykter här för några dagar sedan, bara den 4 oktober är min så kallat nyktra födelsedag då när man får sin årsmedalj av Anonyma Alkoholister. Så att jag var där och hämtade den 4 år utan återfall. Så att ur det perspektivet har det inte påverkat någonting att jag är tillbaka på Sportbladet då. Det var mer att jag kände mig klar med det och jag tyckte att det var fel av arbetsgivaren då, att när jag liksom föreslog 20 tjänster som inte var på Sportbladet så sa de till mig, du måste tillbaka till just Sportbladet. Så att, men som sagt, jag är inte bitter över det utan jag har accepterat det och gör det bästa av situationen.
Men har du återfunnit lite kärlek kring sportjournalistiken eller
Den har jag nog alltid haft egentligen. Alltså jag har ju alltid älskat sportjournalistik och framförallt så brinner jag ju för Allsvenskan och tycker fotboll är roligt. Det har ju alltid funnits hos mig. Det är just att det här är ju ett jobb och jag känner mig klar med det yrkesmässigt och ville göra något annat och tänkte jag kan inte ägna hela mitt jävla liv och skriva om fotboll. Men nu verkar det bli så i alla fall och då får man någonstans acceptera det.
För alla som undrar kring liksom en faktaruta kring dig och karriären och så finns det ju som sagt ett avsnitt. Pratade här lite innan vi gick in i studion om när det var och vi tror att det var i december förra året.
Ja, jag får med att det var strax innan jul där, i alla fall runt jul någonstans. Jag var som sagt lite skröplig då med tanke på att jag hade nyopererade höfter, men nu rör jag mig fritt igen.
Ja, så att vill man lyssna på det så finns det helt enkelt. Men jag vill bara stanna kort i karriären då. Känner du att du liksom att du är mer här och nu liksom och fokuserar eller tänker du fortfarande att du liksom så här, du ska ha en karriär, lång karriär på Aftonbladet eller hur tänker du kring det?
Nej, jag tänker nog väldigt mycket här och nu att nu blev det så här och jag kom tillbaka. Jag menar, Sportbladet är ju en fantastisk arbetsplats på många sätt. Det är bra arbetskamrater, bra kollegor. Som jag sa, jag har ett bra ekonomiskt avtal. Jag gör roliga saker och jag försöker liksom leva i det, och eftersom jag mår bra och känner mig liksom lycklig och harmonisk, så försöker jag liksom inte sitta och titta på vad jag egentligen borde vara istället. Jag tycker mer liksom att det var ett dåligt sätt av Aftonbladets högsta ledning och mer eller mindre tvinga tillbaka någon då till en plats när det fanns den här missbrukshistorien. Men jag har som sagt lagt det åt sidan och ja, men lever och trivs och verkar bra på Sportbladet idag.
Innan vi ska börja prata fotboll allsvenskan, så måste vi prata. Du har varit i en lång tid i, vad var det nu någonstans, Östersund?
Härnösand, va?
Härnösand var det, va?
Ja, just det, Härnösand, ja.
Hur utmanande och utmattande var de dagarna med Kindberg-rättegången?
Ja, det måste jag säga att det var nästan en ny upplevelse. Det är inte så ofta jag efter 20 år som sportjournalist hamnar i nya situationer som jag känner verkligen kräver något extra av en. Men att sitta och live-rapportera då i 8 timmar en ekobrottsrättegång, därefter liksom kliva ut och hitta nyhetsvinklar på det som har hänt genom att intervjua de aktörerna. Och sen ovanpå det skriva någon form av levande betraktelse i krönikeformat. Du är rätt mosig i skallen efter de där dagarna. Jag vet att de som satt på de anklagades bänk upplevde åklagarnas förhör som tuffa, och det har jag full respekt för. Men sätter och live-rapporterar en ekobrottsrättegång det är mitt svar på den här frågan.
Vad var det, 13 dagar eller vad var det?
Ja, rättegången höll ju på totalt i 13 dagar. Jag var väl där, ja men 7-8 av dem. Vi var tvungna att hoppa över några eftersom allsvenskan pågick ju samtidigt. Jag kunde inte lägga allt krut där uppe, utan när det var en del vittnesförhör och så, det fick vi hoppa över. Men de bärande dagarna så att säga i rättegången, då var jag på plats.
Vad är dina intryck då från Kindberg? Hur mår han?
Ja, han verkade må alldeles förträffligt. Jag tror att han är ju inte rädd för att prata, och han är... Tycker inte det är obehagligt när folk lyssnar på honom. Så att han kändes som att han verkligen tog tillfället i akt de dagarna det var hans tur i rättssalen att få prata och höras. Och så här, han inledde ju när det var han som skulle höras av åklagaren, så inledde han ju med ett 45 minuter långt anförande där han pratade om att han hade olika upplevelser som militär och ja, det var väldigt målande beskrivningar. Det var nästan som att han höll någon form av tal till nationen då. Och han pratade om Östersund och sina starka känslor dit. Det är klart att det gav ju en intressant touch till hela den rättegången, just att Kindberg är den typen av person, och att han sa ju inför rättegången att han skulle inte göra en enda intervju på de här då, på den här månaden som de här 13 dagarna var utspridda över. Men det sprack ju innan han kom in i Ångermanlands tingsrätt, för att han svarade ju på TV4s frågor då utanför rättssalen, och sen så gjorde han ju intervjuer då, korta visserligen, men svarade på frågor efter varje dag i princip.
Vad tror du om Östersunds framtid då? Nu riskerar man konkurs här då?
Ja, alltså den sa för mig sagan är helt över. Alltså ja. Östersund kommer aldrig någonsin bli det de var igen. Det där har hänt och det kommer inte tillbaka. Sen går det inte att veta om Östersund är ett lag som kommer ligga i och ända hela vägen tillbaka till division 2-nivå. Det kanske är för tidigt att säga. Det beror ju på det här med ekonomin och så, hur de lyckas lösa det. Men att Östersund ska bli topplag i allsvenskan igen, det var då, nu är nu, och så blir det inte igen helt enkelt. Man kan konstatera att det där var en saga. Jag tror att det där kommer leva som ett exempel för all framtid när det går för fort för klubbar, att då går det jävligt fort åt andra hållet också. Mm.
5 november meddelas i alla fall domen om Kindberg. Mm. Så får vi väl se vad som händer där, och det är tajta dagar för ekonomin, så det är många olika saker som kan fälla dem helt och hållet ner i botten.
Ja, så är det ju. Alltså ekonomin där, det senaste budet var väl då saknades 1,4 miljoner till en skatteskuld som de måste få in. Jag har svårt att se att det ändå ska bli en konkurs under säsongen, så att all tabellen ska målas om helt. Nu ska man väl inte säga för mycket om det kanske eftersom det förändras. Men jag menar, om de går i konkurs, jag menar, då kommer en konkursförvaltare in och de kan ju driva vidare verksamheten under en begränsad tid. Och det är inte så långt kvar av allsvenskan, så att jag tror att man kommer försöka använda alla medel och metoder som finns just för att inte riva upp tabellen, för det skulle ju vara ett haveri och en katastrof för hela allsvenskan. Det skulle ju dra ett löjets skimmer över svensk fotboll för överskådlig framtid ifall man ska rita om en tabell här nu. Så att jag har svårt att se det. Däremot så kan ju ÖFK möjligen gå i konkurs efter säsongen i så fall, och har de då klarat sig kvar sportsligt så kommer det påverka tabellen ändå så att säga, men då är det i alla fall efteråt. Så det är lite bättre.
Känns som att de mycket väl kan spela sig bort från den här platsen själva också.
Ja, jag trodde det. Men sen såg jag dem mot Djurgården. Och då kände jag att fan, alltså, för jag hade sagt då massa gånger innan att de tar fan inte en poäng till. Men sen såg jag dem mot Djurgården. Tyckte faktiskt att oj då, här har de fått ordning på det. Såg bättre organiserade ut försvarsmässigt och faktiskt riktigt giftiga ut framåt. Skapade en hel del chanser. Det var väl egentligen nästan bättre än Djurgården i den där matchen, även om Djurgården vann till slut då. Och sen så tog de ju poäng då mot ett Häcken som visserligen verkar ha slutat spela nu när de sitter fast i Ingemanslandet. Så att nu vet jag fan, nu har de väl Sirius här, ÖFK, så att de kan ändå ta sina poäng så de klarar. Så jag har faktiskt svängt här, men man svänger ju mycket fram och tillbaka.
Ja, sen efter det är det Bayern och då blir det asfaltering, känns det som.
Ja.
På hemmaplan för Östersund. På tal om Häcken där, vi var ju nere och träffade Friberg bland annat. Mm. Vilken jävla stämning det var. Det var helt sjukt hur låg den var efter AIK-matchen. Alltså ja. Friberg hade ju gett upp. Så satt jag bredvid Paulinho och käkade lite lunch och försökte skämta med honom och liksom så här stötte armbågen in. Han sa ett ord. Det var verkligen så att Alm har ju inte fått dem att växa igen efter den.
Nej, och det är ju för dåligt helt enkelt av klubben Häcken i så fall, kan jag tycka, att man ramlar så djupt ner. Man kan ju ta exemplet Hammarby förra året. De hade väl en derbyförlust, nu bakar inte jag varje match där förra året, men de hade väl en derbyförlust någonstans omgång 20, jag vet inte om det är mot AIK då i fjol. Jo. Och därefter rasade de totalt. Jag träffade Jesper Jansson inför den här säsongen, han tog just det exemplet, att det vi framförallt måste göra det, att åker vi på en tung förlust i en viktig match, då ska vi inte ramla neråt, utan då måste vi på något vis hitta vägar för att istället komma uppåt därifrån liksom. Och det är precis så vinnarklubb någonstans måste resonera, men dit har man då uppenbarligen inte nått i Häcken ifall stämningen var så oerhört låg som ni beskriver där efter matchen. Och jag menar resultaten här efteråt har ju gett det rätt. Ja. Det har varit ett jäkla fokus på domar och allt vad det har varit efteråt istället liksom istället för prestationerna.
Du var ju här inför säsongen och vi pratade om den då med perspektiv nu då på säsongen. Blev det som du tänkte dig?
Ja, på många sätt har det väl blivit det, tycker jag. Jag vet inte, menar du tipset då som alla diskuterar?
Bara liksom delvis tipset, men också hur det skulle bli att arbeta med den och ja, allting sånt. Liksom.
Ja, men det tycker jag. Vi har ju satt på Sportbladet då, jag och min kollega Boman har ju bevakat varenda match. Jag har fan knappt haft någon semester än, så att jag har väl sett i princip vad tre matcher per omgång här. Vi är väl uppe i 100 matcher snart som vi har skrivit krönika på. Sen har vi poddat och så har vi tagit ut omgångens lag och så här. Och det var väl någonting vi la upp, att vi försökte hitta någon struktur hur vi ska bevaka det här utifrån då ett plustänk då, där vi också ska sälja materialet, sälja journalistiken just med anledning av att det är svårare tider för medierna och det är de här greppen som måste till då. Så det tycker jag väl i stora drag att vi har hållit upp precis så. Sen vad gäller säsongen då, i stora delar har det gått som jag tänkt, men det är ju ett lag då, eller två lag ska jag säga, som jag bommade helt på utifrån hur jag trodde de skulle prestera, och det är ju IFK Göteborg och GIF Sundsvall då. Sundsvall har presterat mycket mycket sämre än vad jag trodde, IFK Göteborg har presterat mycket mycket bättre än vad jag trodde, så att rent sportsligt så är det ju det som där jag gick bet då.
Kan man förklara det med bara Ferran Sevilla?
Ja, det är klart att tanken finns ju där eftersom han lämnade Sundsvall och gick till Blåvitt, men det tror jag inte. Jag tror, alltså, tittar man på det som styr fotbollen mest, så är det ju ekonomi. Och utifrån ekonomin så ska ju Sundsvall ligga ungefär där de ligger, och IFK Göteborg ska ligga där de ligger nu. IFK Göteborg gick ju in i den här säsongen som den sjunde starkaste ekonomin, så i det perspektivet är det ju inte så överraskande ändå. Däremot så det läget som var i vintras med IFK Göteborg, att ekonomin var så himla ansträngd och att de ändå la den här offensiva budgeten. Det är ju det någonstans som sticker ut, för de la ju en väldigt offensiv budget. De la alltså en budget som gjorde att de var den sjunde starkaste ekonomin, men för att få ihop den budgeten så var de ju tvungna att göra stora spelarförsäljningar. Och det var ju det man kanske, eller i alla fall inte jag, det jag inte riktigt såg, var det så säkert att de skulle dra in 40-50 miljoner på Nygren? Benjamin Nygren, det, alltså antingen är det ju tidernas chansning av Max Markusson, eller så hade han en räv bakom örat och visste någonstans att ja, men det kommer bli så här, eller också är han ett geni, för det mesta han har gjort hittills har ju lyckats väldigt bra för IFK Göteborg.
Han berättade för oss att han visste om att det fanns intresse redan efter inhoppen förra året, så att jag tror man bettade på att han skulle säljas.
Ja. Men det är ändå en, det är ändå någonstans.
Det är ett bett.
Ja, det är klart som fan. Jag menar, vad händer om han istället för att IFK Göteborg efter katastrofstart, AFC borta, förlust 1-3, och så drar Nygren korsbandet mot Elfsborg. Alltså tänk bara utvecklingen på historierna. Vad tar det vägen där? Du får inte in de pengarna. Du kanske inte har den där förlösande segern som Elfsborg ändå blev. Men framförallt då att du får inte in de här 40 miljonerna. För då hade IFK Göteborg, jag ska inte säga att läget hade varit lika ekonomiskt utmanande som för Östersund. Men utan den här jätteförsäljningen så hade IFK Göteborg haft en katastrofal ekonomi här och nu. För att de låg mot budget 30 miljoner back egentligen i vintras, vad de behövde få in. Nu fick de in pengarna på det här, så nu är det ju ingen ko på isen alls. Men det hade varit ett helt annat läge.
Hur jobbigt är det att göra en tabell tidigt innan den säsongen ens har dragit igång och sen få höra den typ varje omgång?
Ja, men jag tycker det här tipset är det bästa som har gjorts i Allsvenskans historia. Alltså, dels så diskuteras det ju fortfarande. Dels diskuteras det väldigt mycket då. Det sålde en hel del plusabonnemang. Det liksom stack ut från mängden och blev liksom det tipset som diskuterades. Och när vi summerade idag, ja, Hammarby har med 3 omgångar kvar chans på guldet. Jag tippade ju Bayern 1. AIK är väl närmare sjundeplatsen just nu än vad de är den allsvenska platsen. Och sen gick det åt helvete på IFK Göteborg då. Men jag menar, Blåvitt klarar ju sig kvar, så att fansen har lagt så mycket att klaga på där heller.
Men tänker man att man ska göra en pluslåstabell?
Nej, det tänkte jag väl inte på där och då, utan det här gjordes ju i början av februari. Ja. Det var ju någonstans vad jag trodde. Jag hade gjort lite intervjuer med sportchefer och så här och bildat mig en uppfattning av var lagen låg. Och jag fick en jäkligt bra känsla just på Hammarby. Jag kände att fan, de här har verkligen något på gång. Jag fick en känsla av att AIK kommer bli en mellansäsong för AIK. Den här energin som de hade under hösten när de vann match på match 2018, den är liksom borta. Och sen så var det just IFK Göteborg utifrån känsloläget från 2018, hur det inte hade fungerat på planen i kombination med det här svåra ekonomiska läget. De hade då inte fått in Lasse Wibe eller något av sina nyförvärv egentligen, inte Sebastian Eriksson heller. Och jag såg det som att det fanns inga pengar egentligen till att göra de här. Och den här chansningen med Benjamin Nygren att han skulle rädda allting var också jäkligt svår att se. Så att, jag tycker som sagt, det där är det bästa tipset som någonsin har gjorts i Allsvenskan.
Jag måste ju lägga till att man såg inte riktigt att Starfelt skulle gå för 13 miljoner. Man såg att det var en back som hade potentialen att bli en väldigt, väldigt mycket bättre back. Men jag kan inte titta på förra säsongen och säga att där är det 13 miljoner till Ryssland.
Nej, så är det ju. Men det man ska också lägga till här är ju att de tog in pengar för att kunna ta in Wibe och en Sositoko via någon form av
nyemission
av ett bolag där. Så det hade man inte haft råd med. Och de flesta tipsen görs ju precis innan allsvenskan, men den värmningen kom ju typ då. Ja. Det kändes som att då allting vände och de unga spelarna som hade någonting där fick liksom allt tryck flyttades över på Wibes axlar på något sätt. Mm. Och han kunde ju bara dansa in i allsvenskan med ett leende liksom. Ja.
Och jag gjorde ju som sagt det där tipset i början av februari, och sen blev det så mycket diskussion om det, så att då hade jag ju från början tänkt att det var någon form av preliminärt tips och göra ett definitivt tips sen när allsvenskan börjar. Men eftersom det hade blivit så jäkla mycket snack om det där tipset, så tänkte jag skitsamma, det blir bara konstigt om jag ska komma och ha ett annat tips. Sen nu när alla ändå uppmärksammat det här tipset, då får väl det ligga kvar då, så jag orkar inte göra något nytt.
Den här sköna förändringen var Blåvitt kommer sexa.
Nej, men exakt. Men å andra sidan ska jag ärligt säga att jag vet inte fan om jag hade tippat Blåvitt annorlunda för det. För jag menar, efter de förlorade med 3-1 i premiären mot AFC, så tänkte jag, men vad fan, den här sitter ju den här sista platsen.
Ja, och första 20 mot Elfsborg som Blåvitt själva har pratat om som liksom definitionsmatchen lite sådär. Men jag vill inte släppa för Anse Bila, för att när jag har pratat med folk som har haft honom som tränare, så säger Marcus Danielsson bland annat, Linus Hallenius och andra, att det är den bästa tränaren de har haft. Överlägset. Och Danielsson säger att ja, men nu Kim och Tolle är jättebra, men Ferran är bättre.
Nej, men jag har ju givetvis, som du, snappat upp de här uttalandena och vad folk säger, och det är väldigt, väldigt många som pratar om Ferran Sevilla på precis det sättet. Däremot så tycker jag väl lite så här att jag var stenhård mot Poja Aşpagi 2018 när det gick Blåvitt för dåligt. Han var chefstränare. Då började jag inte diskutera för mycket vilka han hade runt omkring sig. Så här, jag tycker att när man någonstans ska summera och titta på IFK Göteborgs 2019 så får man väl ändå hålla fast vid att Poja Aşpagi är chefstränare. Och ska man credda någon då så ska det väl i så fall landa på Poja. Sen är det klart att jag håller med. Det är en jäkligt intressant diskussion kring Ferhan Sebia. Vad har hans inträde betytt egentligen? Och vad är det, vad innehåller liksom den här magiska drycken som man ger sina spelare? Och vi diskuterade lite på redaktionerna det här med om det skulle komma, Benfica skulle komma till IFK Göteborg som de gjorde för 40 år sedan och värva en ung lovande tränare, vem skulle de ta utan de Poja eller Ferhan? Alltså det, någonstans så finns det en intressant diskussion om det, men jag tycker att man får inte vara snål mot Poja ändå och lyfta upp honom nu, för han är ju en chefstränare.
Framförallt. Det är det Markusson också trycker på, att han jämförde dem ju med Frodo och hans gäng i Sagan om ringen.
Ja,
att de två spelar paddel ihop, de sitter och dricker vin ihop till klockan 12 på natten och han undrar till och med om de bor tillsammans för att de är så tajta som ett team. Så att det är såklart att man ska båda.
Då kanske Benfica ska ta teamet då, Aşpagi Sebia.
Men är du är lite inne på, det är väl alla på något sätt överraskade om IFK Göteborg, men om vi ser lite framåt, håller liksom truppbygget, tränarstaben, föreningen över tid, eller tror du att det blir, ja men växla tillbaka till Sundsvall, att de droppar ner igen till nästa säsong?
Jag tror att den ekonomiska ramarna är väldigt starka i Allsvenskan och vi har väl sett det väldigt tydligt just det här året. De ligger väl i princip på sina placeringar, lagen ett efter ett egentligen. Det är väl Djurgården som har överpresterat mot ekonomi och möjligen Hammarby lite då och AIK Malmö som har underpresterat lite grann i och med att det är de två som ekonomiskt ska ligga först.
Norrköping.
Ja, men de är väl på väg att klättra upp till där de ska vara.
Tvåa väl ekonomin just nu, har du väl Norrköping eller?
Ja, men inte fanns det någon starkare ekonomi än Malmö AIK eller?
Eget kapital tror jag att de ligger
ja,
tvåa.
Men du, ja. Jo, om du mäter vad som har hänt precis under säsong. Ja. Jo, absolut. Men det ger ju inte effekten så snabbt. Liksom. Man får väl någonstans titta på vad de hade för ingångsvärden i Allsvenskan, tänker jag på, eftersom Allsvenskan är ju ändå, man får räkna helheten så att säga. Så att de är väl på väg tillbaka dit de ska vara då, enligt det. Och utifrån det så, jag tror inte att IFK Göteborg har hittat något recept där de ska motbevisa ekonomins lagar, som jag var inne på där. Jag menar, är de den sjunde starkaste ekonomin, de ligger på sjunde plats nu. Eller om det är en sjätte plats. Men de ligger ju där de ska ligga och jag ser inte att det projektet IFK Göteborg håller på med, att det kommer motbevisa ekonomins lagar, utan så länge de inte hittar intäktsmöjligheter som kommer ta upp dem på en högre nivå så kan de möjligen gå uppåt högre upp i tabellen något enstaka år, men de kan också ramla en bit ner igen något enstaka år, så som de gjorde 2018 när de liksom presterade mycket sämre än sin ekonomi. Det var ju en gigantisk underprestation där 2018. Så nu ligger de där de ska och de kan visst, absolut. Men jag menar, Poja var ute och sa här nu någon dag att Blåvitt vinner SM-guld inom en snar framtid. Och så vinner nästa år, fick jag fråga. Nej, men snart, svarade han. Så han kunde inte precisera. Jag tror det är större chans att Blåvitt har skaffat en ny tränare innan det blir något SM-guld.
Ja, och hela Firenze Bila och Soccer Services, tanken och idén med den är att de ska vara på ett ställe i tre år, sätta en kultur och ett spelsätt och sen gå vidare. Och då handlar det om hur man förvaltar det arvet och kolla på hur det går för Sundsvall nu efter några år då. Det blir ju snarare mer intressant, tycker jag, att se vad händer med Blåvitt efter det.
Ja, jag tror inte man kan dra så raka skott heller mellan det att nu klarar de inte att förvalta det arvet, kanske att det var för att Sibia lämnade. Utan jag tror som sagt att det förr eller senare så tar den här ekonomin ut sin rätt och man kan överprestera vissa år och underprestera andra. Men någonstans över tid så ligger du ungefär där du har ekonomi till. Och för IFK Göteborg handlar det framförallt om att stärka upp sin ekonomi. För frågan är ju fortfarande när det gäller Blåvitt, har man närmat sig Malmö, AIK och Norrköping eller har man kommit längre ifrån dem? Det kan man ju tvista länge om.
Har du inom parentes pratat ut med Poja efter förra året under den här säsongen?
Ja, för fan. Vi träffades ju första gången, var det väl efter Sirius match i våras här, och då kom Poja fram till mig och ja, men då var det han som liksom ville prata, för att då tyckte han att en sak han hade sagt i någon podd där hade kommit ut fel och han varit ledsen över det. Och innan det hade jag ju sagt att jag varit ledsen om jag såra honom med min hårda krönika då där hösten 2018. Så att efter det skakade vi hand och efter det har jag ju varit på presskonferenser, ställt frågor, han har svarat bra och jag upplever att vi liksom har en bra yrkesmässig professionell relation på samma sätt som jag har till de andra tränarna i Allsvenskan. Allsvenskan. Ibland kör det ihop sig och ibland flyter det på och kör det ihop sig, så snackar man om det och sen så lägger man det bakom sig, och där upplever jag att både jag och Poja är idag.
Vi hoppar vidare till Djurgården då. Vi snackade ju lite om Kim Bergstrand innan vi drog igång, som du hyllat själv i Aftonbladets podd då. Vad tycker du om Djurgården i år? Vad är dina tankar?
Nej, men alltså det, hittills, nu sitter vi med en derbyförlust färsk i minnet här, men fram till dess så har det på många sätt varit Djurgårdens säsong. Det har varit Djurgårdens och Hammarbys säsong där, skulle jag säga. I Djurgården är jag oerhört imponerad. Jag har alltid haft bilden av att kontinuitet, faktum kontinuitet, är väldigt, väldigt viktig. Men, och på tränarsidan särskilt då, att man behöver en viss tid för att jobba med ett lag innan man når resultat. Men Djurgården har ju gjort precis tvärtom. Här tar man in en ny tränarduo och det fungerar direkt, så att man kanske får ompröva hela den där kontinuitetsteorin och tvärtom tänka att i allsvenskan, eftersom spelare kommer och går så himla mycket och trupper byts, så handlar det den främsta kvaliteten är tvärtom att få ihop något snabbt, att få ihop någonting utan att man kan ha någon kontinuitet i det. Och ur det perspektivet så är det ju jätteimponerande. Där har ju Bergstrand Laglöf gjort det fantastiskt bra. Ingen annan kan ju säga något annat.
Man kan ju ha kontinuitet på andra positioner i klubbar också. Kolla på Malmö till exempel, som jobbar väl sin femte ordförande på typ 70 år eller vad det är. Och vd-posten försöker de också hålla hyfsat tätt. Och där kollar man på Djurgården, så har de ju haft kontinuitet på Henke Berggren och Bosse Andersson över tid. Och tycker jag valt tränare ut efter vilken position man är som klubb och vad man har för ekonomi och vilka spelartyper och sånt där. Och att nu det kanske, även fast man vill ha kvar Öskan, var läge ändå att göra en uppväxling med tanke på vilket förtroende spelartruppen också hade för honom. Det har ju sipprat ut lite förra året, men det har ju kommit ut kanske ännu mer i år, där man är väldigt tydlig med att det är ett hack upp.
Jag tror att en stor del av, alltså, de spelarna som spelade förra året i Djurgården ser en så stor kontrast i Kim och Tolle kontra Öskan, att liksom den tydliga stabiliteten, mönstret på träningarna, mönstret vad man ska göra på planen, är en så stor kontrast i förra säsongen att det ger en trygghet bara att de får en helt ny tränarduo. Och det har vi ju sett nu över tid, att alla vet ju exakt vad de ska göra. Och Tolle kändes nästan efter derbyt så här, hur kan vi, det var billiga mål vi släppte in. För att han menar ju på så här, här i de här lägena måste ni veta hur vi gör liksom. Han var inne på den tankarna.
Men jag tror där att tittar man på Bergstrand Laglöf så har de verkligen fått Djurgården att prestera max. Om man jämför ju det som jag skulle säga skiljer Djurgården från de andra då, om vi räknar med fyra topplagen i år, är ju att i Djurgården är det väldigt svårt att säga rent konkret spelmässigt vad de skulle gjort annorlunda för att vinna fler matcher. Det är klart man kan enkelt säga att han har vunnit sina derbyn, så har de redan avgjort allsvenskan, eftersom de har fyra förluster, och alla de här fyra förlusterna, ja, det är de fyra derbymatcherna. Så det är klart att där finns någonting. Jag är osäker på om kan man lägga det på tränarnas konto att de har misslyckats i hur spelare ska hantera derby. Jag vet inte, det får väl deras efteranalys visa. Men tittar du på AIK så har de absolut inte fått ut max av sin trupp. Ingen kan ju påstå att AIK har fungerat särskilt bra egentligen. De har ett jättebra spelarmaterial, men det egna offensiva spelet, där finns det jättemycket att anmärka på. Tittar man på Hammarby, fantastisk offensiv, men i början av säsongen så var det väldigt skakigt defensivt. Man hade liksom ingen bra målvaktssituation egentligen förrän Blasevic klev fram i det här derbyt och dominera. Så att där kan man ju peka på tydliga saker. Tittar man på Malmö FF så kan man också säga att de har missat 6 av 8 straffar. De här straffmissarna har någonstans kostat Malmö 5-6 poäng. Hade de haft dem hade det sett annorlunda ut. Medan i Djurgården finns det egentligen inte någonting så konkret att peka på, utan de har helt enkelt presterat max utöver just den här derbyfaktorn då, som ju någonstans, det är ju snart föremål för forskning det där.
Vad tror du då, du som har spelat själv på hyfsat hög nivå liksom, hur mycket psykologi är det?
Jag har svårt, måste säga, att relatera till den här derbyinramningen, för den är så väsensskild mot vad jag själv upplevde som spelare. Vad fan, jag var i Ljungskile, där var jag glad om det kom 1500 pers på matcherna liksom. Och det enda minnet jag har om en klack, det var just när Djurgården var på besök, när de varit nere i Superettan, och så kom det dit 80 galna Djurgårdssupportrar som stod i bar överkropp fastän det sprang runt och frös på planen. Där stod de på läktaren, Skarsjövallens läktare, och hoppade liksom i bar överkropp medan regnet vräkte ner, och jag tänkte inte fan håller den här läktaren för de här gubbarna. Men, så att jag, och här pratar vi då om arenor med 25-30 tusen med någon liksom, toppinternationell inramning och hela den här mentaliteten som det är kring derbyn. Många i Stockholm i periferin av fotbollsintresserade så är det ju bara derbyn det handlar om och det sänker ju stadsdelar när man förlorar ett derby så det går ju någonstans liksom utanför allting och jag kan ju bara lyssna på vad spelarna själva säger och vad tränarna säger och jag trodde någonstans att Djurgården hade en bra strategi för det där för jag träffade ju Kim Bergstrand i somras och redan då så höll han en lång utläggning om hur de skulle förhålla sig till derbyn och det lät jäkligt klokt men jag menar resultaten är ju tvetydiga. Jag menar det här är ju ett år som man kanske inte kan begära att Djurgården ska vinna båda derbyna mot Hammarby men som sagt AIK har ju inte presterat på max liksom. Jag tycker nog att något av derbyna mot AIK borde Djurgården ha vunnit och nu kommer det första AIK-derbyt i ett besvärligt läge för Djurgården när man hade skadeproblem och så. Det är möjligt att det måste in i analysen men alltså det är lurigt det där. Det är en svår nöt. Jag tror att jag vet inte om de själva har något tydliga svar på det ens.
Ja, men vi släppte in första målet i typ alla de matcherna och inte lyckats vända. Alla andra matcher sen som att de har gjort första målet och då blir ju liksom matchen efter det. Och då tror jag psykologin kommer ännu mera på spelarna. Det såg man väldigt mycket tycker jag mot Hammarby i Hammarby-matchen att man var i 3 minuter väldigt ofokuserade. Nästan lite stressade, precis som jag tror ni sa det själva i er podd i Aftonbladet att den passen check får vid 2-0 är ju inte en snäll passning som man kanske ska slå direkt efter ett 1-0-mål.
Nej, alltså överlag är det ju klart att Djurgården är ju det bättre laget i det här derbyt. Det är ju inget att snacka om. Jag menar, de är lite bättre i första halvlek. De vaskar fram lite skarpare chanser. De knäcker ju på många sätt Bajenkoden. Jag har inte sett Hammarby på Tele2 ha sådana problem med ett annat lags tidiga försvarsspel som Hammarby hade mot Djurgården. Och jag har aldrig sett tror jag Hammarby på Tele2 i år har så få målchanser i första halvlek som de har. Det är ett skott utanför Rodic i princip. Det som hände vid det första, jag menar precis som du säger, första målet är otroligt viktigt i tajta matcher. Det är fruktansvärt viktigt. Det finns ju både forskning och statistik på att det är ju i princip avgörande nästan när lagen är så här jämna. Det som hände på det första målet är ju att för första gången i den här matchen hamnar Djurgårdens backlinje fel. Une Larsson hamnar ju eftersom Hammarby har drivit upp en omställning och med Jeppe Andersson och Kassa Niklic så har Une Larsson fått göra en överflyttning och för att falla ner mot kortlinje. Sen hinner inte han riktigt tillbaka så han är ju på fel sida av Danielsson. Jag tror inte Danielsson riktigt snappar att han är på fel sida utan han tänker att han har honom till höger och där är ju Simon Sandberg i Hammarby väldigt snabb uppfattar Djurgic som finns i den här ytan sätter bollen att Danielsson inte faller djupare är för han tror att han har Une Larsson där eller att han tror att Vittru ska komma in men Vittru vet vi ju, det är inte hans starkaste sida att gå in och skära av de där bollarna och då faller ju målet naturligt och som du säger sen hamnar de lite i chock de check får en dålig passning och han gör en jättedålig mottagning, han tar ett dåligt beslut och tillfället gör ju tjuven och då slår Hammarby till igen för så bra är de när de får sina lägen, det handlar om att stoppa dem från att få de här lägena, det gjorde ju Djurgården jättebra i första halvlek men vid de här få tillfällena då, och då, där är Hammarby Sveriges bästa lag.
Ja. Hammarby ska ju möta Malmö nu och vi träffade Henrik Kinglund förra veckan och innan han gick så sa han det att Malmö hatar ju att spela på Tele2 igen. De vill ju knappt gå ur bussen. Och det sa han inte i podden utan efter när vi bara surrade lite så att det kändes verkligen som att han har en bra känsla inför den matchen. Men vi tänkte att vi hoppar in lite i Malmö och där man har ju hört att det snackats lite om Ove Rössler, att man inte är helt nöjd med honom. Att det inte är helt klart att han kanske kommer leda Malmö nästa år. Vad tror du där? Är han rätt man? Kommer han vara där även nästa år?
Ja, alltså utifrån vad jag kan bedöma att titta på hur Malmö agerar och presterar så har jag ju svårt att se vad man ska i så fall tjäna på ett tränarbyte. I så fall är det precis det som ni har snappat upp någon insight om här då att det är en dålig stämning, att det är en miljö spelarna att det trivs i och så här. Men vi ser ju i Malmö att det är bärande spelare förlänger ju sina kontrakt och jag har svårt att säga att liksom Christiansen och Levicki som ju är bärande spelare i Malmö FF ska ha förlängt sina kontrakt om det finns en dålig känsla på tränarsidan. Och jag har också mycket svårt att tro att de har fått något löfte om att komma bytas tränare då. Så att det kan man väl kanske ta som intäkt för att det ändå fungerar. Tittar man på resultaten tycker inte jag att de är så mycket att klaga på egentligen i Malmö. Man har gått till Europa League. Nu är vi nästan vana att Malmö FF gör det, men man får inte glömma vilken bedrift det där ändå är och vilken oerhört svår nöt det är för lagen att knäcka. Jag menar, se på AIK, de rasar ihop när de liksom tappar sin möjlighet där. Ja, Maribor-matchen framförallt rasar AIK ihop. Jag tycker att Rösel har gjort det bra. Hade jag varit sportchef där, låtit honom fortsätta ifall det inte är så att det finns uppenbart missnöje med honom bland spelarna. Men de här kontraktsförlängningarna tyder ju snarare på motsatsen. Det enda jag egentligen tycker att Malmö har gjort dåligt, eller man ska säga, nästa gång, det är ju deras bortslagna straffar. Tabellen hade satt annorlunda ut om de hade satt dessa straffar. Det är anmärkningsvärt att missa 6 av 8 straffar. Och sen har du anfallsproblematik, tycker jag ändå, i viss mån, att det är Rosenberg som har fungerat. Antonsson har överhuvudtaget inte fungerat. Mollins har inte fungerat. Där har man liksom inte byggt truppen riktigt rätt, eller så har Rösler inte riktigt lyckats få det här sista att fungera. För att Malmö FFs anfall lagdelsmässigt är de inte mer än 3+.
Men är inte det som är lite konstigt då, just att man har så mycket kvalitet men man får ändå inte ut mer av det?
Men jag tycker man får ut kvaliteten på målvaktssidan. Ja, målvaktssidan. Jag tycker man får ut det på försvarssidan. Jag tycker man får ut det på mittfältssidan. Det är just liksom anfallssidan, för att annars hade Malmö sprungit iväg i den här tabellen om det också hade fungerat perfekt. Och då får man väl bryta ner det i detalj egentligen och titta på exakt vad är det. Ja, är det Antonsson? Han har varit igång jävligt länge. Han värvades under sommaren här förra året och kom då från en säsong. Ingen vila rätt in i körde förra säsongen. Den blev jävligt lång. Det var ingen vila. De vidare med Chelsea-matchen här i våras. Ingen ordentlig försäsong. Kan det vara sån anledning som gör att Antonsson inte alls fungerar? Landar ju på Röslers bord då. Och sen har man ju, gjorde man sig av med Carlos Strandberg, som har behållit honom, men han kanske inte fungerar i truppen eller i gruppen. Mm. Det finns massa sådana där effekter. Jag har svårt att säga att allt är åt helvete bara för att man lyckas precis med allt. Någonting är inte så konstigt att det kanske inte klaffar till 100%. Och i Malmös fall är det just på anfallssidan. Och anfallssidan är så jäkla avgörande. Därför har de inte joggat hem den här serien. Det är ju själva förklaringen till det.
Jag tycker också att det är tydligt att det är rotationen. Malmö roterar ju mycket mellan Europa League-matcher och allsvenska matcher. Och att det funkar på backsidan, som ni är inne på. Det funkar på mittfältet oavsett vilka som spelar. Men det har verkligen inte funkat att rotera i anfallet. Och där har ju inte Rössler heller valt 2 anfallare. Vi har ju inte sett liksom 10 raka Malmö-matcher där det har varit samma anfallspar som man får liksom tugga igång. Utan det har varit lite skiften, det har varit lite tidiga byten för att försöka få igång det på det viset. Det har ju inte funkat.
Men sen måste man också nämna, tycker jag, Christiansen, som när han väl spelar så har han ju varit extremt avgörande. Det var någon på Twitter som blev upp liksom vilka avgörande mål han hade gjort och även kvitteringsmål. Så att man kan väl säga också, tycker jag, att när Christiansen inte riktigt har spelat så har ju mittfältet också hackat lite mera.
Ja, så är det ju. Samtidigt så spelar han ju inte nu mot IFK Göteborg här, och så hade du den här matchsituationen då han behövde trycka in det där målet. Ja, men då kommer någon annan jävel och trycker in den maxen istället, Bejmo, i det här fallet. Så att jag håller med dig, det är ju så. Han har ju löst upp många knutar, men
Malmö var ju...
Precis, men jag tror att överlag har Malmö förmåga att göra det ändå. Men jag kan vända mig ibland lite mot den där åsikten eller inställningen att man kritiserar utifrån att ett lag är för beroende av en spelare. Alla lag vill väl egentligen ha fram en spelare som är så dominant. Jag har svårt att se det negativa i att det finns en väldigt dominant spelare i ett lag. Det är ifall liksom ifall laget helt havererar utan den spelaren så kan det ju vara ett problem. Men så tycker jag varken Rosenberg eller Christiansen egentligen är. Det är möjligen Rosenberg då, men han är ju också helt unik. Jag har ju varit in Marcus Rosenberg, tycker jag, han slutar ju här nu efter den här säsongen. Ska man väl diskutera på nivån att han är viktigaste spelaren i allsvenskans historia någonsin för sitt lag. Har funnit en enda spelare som har betytt så mycket för sin förening någonsin. Allsvenskan fyller 100 år här nu om 2024 är det väl. Det är väl dags att ta fram den här listan över de 100 viktigaste allsvenska spelarna någonsin. Frågan är om inte Marcus Rosenberg är etta på den listan, även när du backar tillbaka till Svarte Filip och folket bak i tiden där. Ja, exakt.
Men det är väl, det är väl solklart att det finns en försvagning om inte allsvenskans bästa spelare spelar.
Ja, jag menar det. Jag menar det. Men att då vänds ofta det där till något negativt. Ja, men titta, de är så dåliga utan de här två. Ja, men vad fan ska de inte, de måste väl, ambitionen måste väl vara att ha allsvenskans bästa spelare i sitt lag, och någon måste ju vara det, och nu råkar den vara i Malmö. Mm. Det är liksom ingen svaghet för ett lag, det är en styrka. Det är min poäng.
Vad tror du om matchen då mot Hammarby?
Ja, alltså det är ju en final. Ja. Det är ju en, den är ju på 2009 års nivå nästan, när Blåvitt och AIK ställdes i en avgörande match där. Nu kommer den inte riktigt i sista omgången utan med tre från slutet. Men det är klart att jag tycker att det där är de lag som någonstans varit bäst i årets allsvenska. Hammarby med sin offensiv då, och Malmö någonstans med helheten. Och så ska Djurgården förklaras med i den här diskussionen också. Så att det är klart att det är en final på sätt och vis. Och Hammarby måste ju vinna den för att hänga med.
Gör man det?
Ja, jag tror det. Jag tippade för ganska länge sedan att Hammarby kommer ta tre i den matchen. Och jag får väl stå fast vid det, även om det är klart att jag inser att Bayern blir försvagade. Kanske inte så mycket av Tankovic. För att man ska veta med Tankovic, han har haft oerhört svårt att prestera i de här topp 7-matcherna. Jag tror att han har gjort 2 poäng i topp 7-matcher. Mm. Resten av hans jättemassa poäng är ju mot då, under topp 7. Han har gjort ett par 3 poäng i topp 7-matcherna. Jag tycker att han var bra mot Djurgården i derbyt, och jag tycker att han har varit bra i andra matcher mot topp 7-lagen. Men han är liksom inte lika avgörande i dem som han har varit i de här storsegrarna som Hammarby har tagit. Så att jag tror att Tankovic hanterar man. Jeppe Andersson är ett fruktansvärt avbräck för Hammarby.
Speciellt mot Malmö.
Ja, jag har svårt att utifrån den här diskussionen vi hade tidigare med enskilda spelare som är viktiga. Och så, jag tror att Jeppe Andersson för Hammarby är viktigare än vad Anders Christiansen är för Malmö. För att han är över så stor del av planen. Man talar ju om tvåvägsmittfältare som löper straffområde till straffområde. Jeppe Andersson löper kortsida till kortsida. Han är ju inne och gör jobb i båda straffområdena. Avgörande jobb. Och då pratar Billborn om att man ska ta in Junior här. Och Junior, han såg ju inte direkt jättenöjd ut när han kastades in mot Djurgården med det tempot som var då. Han hade bollen ett par, tre gånger. Och det är klart, Junior är en jättebra spelare. Man har varit borta länge, och nu ska man tänka att en match mot Malmö, då skruvas det upp ett enormt tempo, så vi får se hur han hanterar det. Och så att jag tror att det är en tung förlust. Den tunga förlusten ska ställas mot Malmö FF då, som ni också var inne på, kommer och ska spela på Tele2 på ett plastgräs som ingen i Malmö någonsin har gjort någon hemlighet av att de avskyr, så att de förstärker ju hela tiden. Jag förstår inte varför de, alltså det hedrar dem på sätt och vis att driva den här kampen för gräs och hybridgräs mot plastgräs, men att hela tiden påtala det gör ju att man påminner sig om det, och gör ju att hela attityden till att komma och spela den här matchen blir negativ. Och Rosenberg, som Bayern-vdn där sa, jag har sällan sett honom göra en så blek figur som han gjorde just på Tele2 mot Djurgården. Då hade han väl visserligen någon skavank någonstans också, men han såg ut att vara med i matchen ju. Mm. Så det är klart att de gillar inte det här, så att jag tror att Hammarby har en bra chans att vinna det här, fast det blir väldigt besvärligt utan Jeppe Andersson. Mm.
Vi brukar tjata om Hasse Backes uttalanden där han säger, eller framförallt Birro brukar göra det, att Hammarby spelar framtidens fotboll. Håller du med om det?
Framtidens fotboll? Ja, alltså jag... Framtidens fotboll för mig är ju någonstans fart, fysik, effektivitet. Jag är inte riktigt lika inne på det här med possession som det var en våg när jag kom tillbaka till Allsvenskan. Nu har väl den vågen mattats av lite, för man har sett att de här renodlade possession-lagen har inte lyckats himla bra. Så att om framtidens fotboll är fart, fysik och effektivitet, så är det klart att Bayern ligger bra till, men det är å andra sidan inget särskilt nytt. Det där har ju, så har det varit alltid. Det är bara det att det utvecklas, så att det går fortare, det blir hårdare, det måste vara ännu mer effektiv. Jag skulle säga att framtidens fotboll just nu, det handlar ju om att eftersom så många lag använder den här tidiga pressen, alltså att man sätter då på planen betraktat en man sätter in pressen så fort motståndarna börjar spela, helt enkelt. Så det som står emot varandra i dagens fotboll är egentligen, hur bra blir du på den tidiga pressen, återrövringspressen, och hur bra blir du på att snabbt spela dig ur den här pressen. Det är ju det som hela tiden ställs emot varandra när de här bra lagen möter varandra. Vi såg ju som sagt Djurgården gjorde det tidiga pressen oerhört bra mot Hammarby. Det är egentligen det första laget som har gett dem svåra problem. Malmö är väldigt bra på det här, så att det är väl snarare den duellen den som blir intressant här nu när Hammarby och Malmö också möts, hur Bayern kan spela sig ur det.
Det ska bli spännande också att se, eftersom båda lagen nu får vila lite också, att de borde komma otroligt laddade. Sen har ju Malmö är svårt med tre tajta matcher på en vecka där med Europa League och sen AIK.
Ja, det är ju en tuff jävla vecka. Det måste man ju konstatera att det är. Alltså, de har ju då Hammarby, Lugano och sen AIK. Har de torskat mot Hammarby och AIK samtidigt har vunnit, jag menar då är det ju, då är det bara att flytta finalen. Eller förlåt, om de vinner den här matchen och AIK vinner, jag menar tabelltoppen, det ändras ju. Den där matchen kan ju också bli otroligt het mellan Malmö och AIK, det ska man inte glömma. Men det är vi ju inte riktigt än så.
Vi hoppar in i AIK-säsong där. Vi har ju varit inne och touchat på det lite. Och det är ju, tycker jag, intressant det du nämner just med att få ut max av spelartruppen. För att många har ju pratat om att det här är AIKs bästa trupp på otroligt länge. Jag tycker väl att den är försvagad på några positioner. Men, och framförallt åldersstigen. För det känns som att man gjorde det bättre. Att man skulle ta in de som spelar som var lite äldre. Och att man på så sätt skulle få framgång. Men det bettet kommer ju slå tillbaka lite nu. I och med att man inte får in några Europa-pengar, och jag ser inte att det finns så många spelare som man kommer att casha in på just nu.
Nej, den analysen är ju såklart helt riktig, och det blir ju intressant och kanske lite skrämmande att följa AIKs ekonomi här, för det tickar ju på ganska snabbt. Man ser ju hela historien om Östersunds ekonomi är ju egentligen att man drar på sig så enorma personalkostnader, och när man inte kan fylla på med intäkter så går det fruktansvärt fort i andra riktningen, och det är klart att det kommer att göra för AIK också. Jag menar, Sebastian Larsson spelar inte gratis, det måste man vara medveten om, att det fanns en anledning till att han valde AIK. Det var ju knappast för hans liksom långa relation med klubben, utan ja, det var väl drömmarna om att vinna och så här, vilket han har gjort, och sen så ett bra ekonomiskt avtal. Jag tror många spelare i AIK sitter på bra ekonomiska avtal just eftersom de är stora välmeriterade spelare som har kommit upp i en ålder. Det är också viktigt att avtalet innehåller en bra ekonomi. De första åren i en fotbollskarriär tittar man mycket på utveckling. De sista åren tittar man på pensionen. Så fungerar det ju. Så det är klart att AIKs ekonomi där blir spännande att följa. Jag är förvånad, lite fascinerad över att Rickard Norling får ut så lite av så mycket ändå. För att även om truppen är ålderstigen och kan bli ekonomiskt, något man ekonomiskt måste hantera framöver, så ska de ju kunna leverera på ett annat sätt, särskilt i vissa allsvenska matcher. Nu är väl allsvenskan inne i ett skede, ett stadie då det är lite skitsamma hur det ser ut. Nu handlar det om att trycka in bollen och ta poäng, men någonstans så borde AIK kommit längre i sitt egna spel. Det är några sekvenser mot Häcken där det är obegripligt att de inte klarar att göra mer när de själva har bollen. Med tanke på att de har ändå fått jobba med den här truppen i princip hela året. Jag menar, AIK är ju inget lag som har varit extremt skadedrabbat eller har sålt massa spelare eller har behövt bygga om, utan man har haft samma tränare, samma spelare, men ändå har man inte fått ut mer och kommit längre i sitt egna spel, så att säga. Det är svårbegripligt. Det känns som att det är någonting som inte riktigt levlar här. Sen om det liksom är mellan sportchef Westerström och tränare Norling, eller om det är liksom Norling mot spelartruppen eller vad det nu kan vara, jag har inte den insynen, men något är det som inte går så smidigt som det ska.
Tror du Norling är kvar till nästa säsong då?
Jag tror ju inte det. Nej. Jag har inte trott det på ganska länge, och jag tror att de kommer göra tränarbyte egentligen. Och, ja, det är klart, skulle de nu på något mirakulöst sätt lyckas vinna allsvenskan här, vilket jag är oerhört svårt att se. Jag vet inte riktigt hur fan det ska hända, med tanke på att de har så mycket sämre målskillnaden också än alla andra. Men det är klart att klappa alla de andra tre ihop så kan det bli en strada för Gnaget där. Då kanske det är tufft då att sparka Norling om han tar ett andra guld på raken. Men annars så får väl ändå säsongen betraktas som en mellansäsong för dem, med tanke på missen i Europa och att de kanske kan bli till och med bara fyra här. Då tror jag absolut inte han är kvar, så frågan är om han ens vill vara kvar.
Vad behöver AIK då? Vad behöver man för typ av tränare? Vad behöver man göra?
Alltså, jag tror att man behöver hitta någon där det fungerar på ett tydligare sätt, värvningar sett till hur man vill spela, och framförallt också ha någon längre idé om vad man vill göra och hur man ska utveckla det egna spelet så att det här går smidigare, så att AIK inte står här. Jag menar, till och med, det verkar ju nästan som att de supportrarna inte riktigt nöjer sig med att vinna heller längre. Vad hade de på senaste matchen? Knappt över 12 000. Det är en ganska svag publiksiffra för ett lag som ändå är med i guldstriden fortfarande. Så att jag tror man behöver ta ett omtag helt enkelt. Hur ska man skapa en positivare bild kring den fotbollen AIK spelar, samtidigt vara med och slåss om alla medaljer, och då ha en tränare som är helt i linje med det här? Rickard Norling har ju inte alltid varit den här extremt defensiva tränaren som man ändå framstår som nu. Jag menar, när han var i Malmö så spelade man ju en helt annan fotboll där. Så att jag tror helt enkelt att man behöver hitta en väg framåt där man på alla nivåer drar jämnt utifrån sportslig ledning, tränare, spelare, vilka spelare som värvas in, vilken röd tråd man ska följa. Vad är AIKs röda tråd nu till exempel? Det är svårt att veta, eftersom när de gick in i säsongen så var det med en uttalad målsättning att bli mer spelare, att ha ett bättre passningsspel, att spela en annan attraktivare fotboll då. Men det har ju inte blivit resultatet, och nu vinner man heller inte, så då är det frågan om, då är det många AIK egentligen som undrar vad är det egentligen man står för.
Jag ska slänga in en lyssnarfråga i ämnet som är: förstår Laul kritiken från många av AIK-supportrarna som anser att hans kritik mot AIK en andra klubb, tycker han själv att det finns belägg för den kritiken? Är du hårdare mot AIK har brutit sig ner till?
Ja, frågan var ju om jag förstår kritiken, och jag i just AIKs fall ska säga att jag gör det, för att det finns en historia. Jag har en historia med AIKs firma och folk i periferin runt AIK som har ju lett till polisanmälningar och lett till väldigt uppmärksammade situationer. Och jag vet att supportrar är konspiratoriskt lagda, så att jag förstår att man väver in det perspektivet, och en del supportrar då kan tro att jag har ett horn i sidan till AIK som förening utifrån den bakgrunden. Så att det förstår jag, och jag förstår det så mycket så att innan jag gick tillbaka till Allsvenskan så pratade jag med Björn Westerström, förklarade precis det här att min strid ligger inte med AIK, den ligger med firman och de här personerna som inte är kvar i AIK idag längre, men det finns ingenting i mig som har något emot AIK som förening, som har något emot de människorna som jobbar i AIK, som har något emot de spelarna som spelar i AIK. Och Björn Westerström var helt fin med det här. Han förstod det och såg inga problem att jag kom tillbaka och skrev om det. Men nu har du allt det här sammanfallit med att AIK gör då, även om de fortfarande kvar i guldet, så gör de ju en mellansäsong. Det har varit sportsliga motgångar i mening att de inte tog sig till Europa. Så att hela anslaget kring AIK har ju egentligen blivit ganska negativt, inte bara från mig utan från alla egentligen som rapporterar om AIK. Och jag tror inte de själva heller är nöjda med sin säsong. Jag har ju spelare uttryckt, jag har supportrar uttryckt. Och det är klart att min rapportering skiljer sig inte där. Jag är också kritisk mot AIKs säsong. Och när du kommer som regerande mästare, då riskerar du alltid att hamna och få mer kritik, för att man utgår ändå från att ett de är ju bäst. De kommer in som mästare här liksom. Allt de gör, ifall de inte fortsätter på den inslagna vägen, blir ju per definition sämre mot det man jämför med. Så att där blir det också ett negativt anslag i mycket mot AIK. Men det handlar ju inte om att det är AIK. Det handlar ju om att de är klubben som var regerande mästare. Det hade ju sett likadant ut ifall det var något annat. Jag menar, när Norrköping året efter, så är det klart att det blir mer kritik mot dem om de inte presterar på den nivån. Så att ja, jag förstår det, och förklaringen gav jag precis här. Det finns, jag förstår att man är konspiratoriskt lagd, så kopplar man ihop de här bitarna. Men det har ingenting med att jag tycker illa om AIK, för det gör jag inte.
Är de på dig fortfarande?
Firman och de här? Nej. Nej, det har absolut inte.
Det är bara vanliga supportrar som är på Twitter ibland.
Liksom. Ja, det är ju den här då så kallade filterbubblan på Twitter då, som är på en del om det här. Men jag skulle inte säga att det är särskilt mycket heller, utan nej.
Du bor ju i Solna också, va?
Ja.
Ja. Hur är det då? Det är lugnt eller?
Ja, det är lugnt. Det är inga problem. Jag bor i Solna. Jag handlar på ICA som alla andra nere i centrum och tränar och går till tunnelbanan på morgonen. Så att det är inga bekymmer.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hur är det annars liksom som profilerad sportreporter? Stannas du mycket liksom?
Ja, det händer väl då. Och då är folk oftast mycket trevligare än vad de är på Twitter. De som stannar och pratar.
Men Twitter är ingen verklighet.
Nej, det är 5% av Sveriges befolkning.
Jag skulle säga att det där, hela den här liksom diskussionen som förs på Twitter är ju en, det är ju ett typexempel på en filterbubbla. Mm. Det där är liksom inte någon verklighet. Det som var roligt i närtid då, det var ju att jag tippade Hammarby att de skulle vinna, för att det gladde ju människor. Det spelar ingen roll om det var Bajare eller vad det nu var. Jag menar, Hammarbyarna var glada att jag hade tippat dem som etta, så de kunde ju stanna där och tycka det var ett bra tips. Och alla andra då som inte gillar Hammarby här i Stockholm, vilket också är rätt många, de tyckte ju att det var ett roligt tips ur det andra perspektivet, för att det skulle vara de så övertygade om att det skulle gå ett helvete för Bajen. Så att det var en källa till glädje för många människor.
Vi hoppar vidare till Norrköping. Med tanke på liksom, deras inledning av säsongen, kan man säga att det här är att man inte får godkänt liksom, om man landar här? Eller är det godkänt för med Norrköpings måttmätt?
Ja, jag tycker ändå någonstans att man får landa i det.
Ska man inte byta plats med Djurgården, tänker jag, och då är det godkänt liksom. Så.
Ja, men jag ska svara så här. Jag träffade Jens Gustafsson inför säsongen, så tog jag med mig två saker av det mötet. Det ena var att han sa att vi överpresterade 2018. Vi fick med oss några resultat och ganska många som gav oss en tabellplacering som vi kanske egentligen spelmässigt inte förtjänade. Det kan man ta med sig. Och sen kan man ju ta med sig då att det var ju det enda man pratade om inför den här säsongen var ju hur de skulle hantera att Andreas Johansson försvann. Och sen så var han borta och så gick det väldigt dåligt i början. Man behöver liksom inte vara astralfysiker för att inse att fan, det kanske fanns en bäring just det där. Och han kanske betydde väldigt mycket för hela deras spel. Och vi pratade om Anders Christiansen där, att det kan inte vara en nackdel att du har en spelare som är väldigt dominant så länge inte hela laget rossar ihop när han försvinner. Men kanske var det just det som var förklaringen i IFK Norrköpings fall, att väldigt mycket av både deras defensiva spel och deras speluppbyggnad försvann i Andreas Johansson, och att det tog ett tag innan man hade pusslat ihop det här. Nu de senaste matcherna, om vi bortser från den här kaosmatchen uppe i Sundsvall då, så hade väl Norrköping släppt in ett mål på 10 matcher, eller vad var det? Det var otroliga siffror de spikat igen nu. Och då tycker jag ändå att då har man utifrån en problematisk grundsituation gjort en resa som hela tiden har blivit lite bättre och bättre, och nu ser vi kvittot på det, och då tycker jag det är svårt att underkänna det, för att fotbollsföreningar hamnar ju i situationer som är svåra att styra över ibland, och att bli av med Andreas Johansson kanske var en sån. Kanske man kan backa bandet och att man skulle haft en ännu bättre förberedelse för det och så. Ja visst, det kan möjligen finnas en sån diskussion. Men ja, jag har svårt ändå att underkänna Norrköping, eftersom jag tycker att deras resa under säsongen har varit sluttande uppåt hela tiden. Mm.
Trots det då, och Jens Gustafssons prestationer som tränare, så får ju han ofta en hel del kritik från egna fansen, vilket tycker jag är lite märkligt och lite för mycket ibland. Snackas ju om honom som att han ska vara en på listan över Malmö-tränare i framtiden och sånt där. Vad tycker du om honom? Du har ju träffat honom, sa du.
Ja, jag tycker jättebra om Jens. Jag vet att jag gick in i den här säsongen med en tanke att det finns två tränare nu i Allsvenskan jag kan se som framtida förbundskaptener. Den ena är Jens Gustafsson, den andra är Stefan Billborn. Nu har jag fått två favoriter till under resans lopp här, så att nu vill jag ha in Lagerlöf och Bergstrand där som en klassisk tränarduo med dubbelnamn som ju Sverige har en fin tradition av
går fint Kim Tolle. Med, alltså de här overallskläderna också.
Ja, men exakt.
Det var mycket Djurgårdskläder.
Exakt, så nu ser jag då tre liksom tränare eller fyra som tänkbara förbundskaptener. Så att, nej, men det är väl svar på den frågan att Jens Gustafsson, vi pratade om modern fotboll tidigare, Jens Gustafsson känns som en modern tränare som har med sig ja, det mentala som händer i spelarens huvud på ett väldigt bra sätt i allt han gör.
Mm. En annan som såg det också är ju Hassan Sättenkaja. Ja. Jag vet inte om du har läst intervjun som Erik Niva gjorde med honom, och då säger ja, han att nej, han ska göra Sättenkaja till nästa Svennis. Eller han ska göra Jens Gustafsson till nästa Svennis, säger han i alla fall i den långa
intervjun. Ska Sättenkaja göra det?
Ja.
Mm. Ja, alltså det är möjligt att Jens Gustafsson blir den nya Svennis, men jag tror inte det är Hassan, eller jag är ganska säker på att Hassan Sättenkaja kommer inte ha något med det.
Nej, för han ville, det var hans mål. Han känner att svenska tränare har inte liksom lyckats i Europa på väldigt länge. Och nu när det går så bra för honom själv så vill han ta en svensk tränare ut i Europa.
Okay. Alltså min bild av Hassan Sättenkaja är att han rör sig i någon form av parallellt universum. Så att det som han säger ska man nog ta med en ganska stor nypa salt.
Är det så?
Sättenkaja?
Ja.
Ja, alltså jag lägger ingen vikt i vad han tycker och tänker om saker och ting, för att det har man ju vetligen aldrig haft någon vidare bäring någonstans någon gång tidigare.
Han har ju ändå lyckats med vissa spelare, eller?
Ja, du menar,
landslagsspelare?
Alltså han är ju en framgångsrik agent. Mm. Det är han ju på det han gör när han jobbar med och med förhandlingar och sånt. Det kan han säkert absolut vara. Men när han uttalar sig övergripande om svensk fotboll och saker och ting som jag kan ha uppfattningar om, så ska jag säga att det jag har hört honom säga stämmer väldigt sällan överens med verkligheten.
Olof Mellberg tillbaka i svensk fotboll.
Ja.
Helsingborg. Bra val tyckte vi. Vad tycker du?
Jag skrev krönika om det och skrev att det var en perfect match. Jag var tvungen att göra lite research kring hur det fungerar nu för tiden i datingvärlden och så här med vad heter det, Tinder och de här grejerna, för att det hade jag inte full koll på. Så att jag jämförde det med att det var en sån här, nu har jag glömt vad fan det kallades, men ja, någonting när man träffar rätt på supermatch.
Ja, superlike tror jag.
Ja, vet det så? Ja, något sånt var det i alla fall. Jag skrev det i min krönika, finns det nog glömt av vad fan det är. Nej, det kändes jäkligt bra. Det kändes som att Helsingborg där de befann sig var ett jäkligt bra val för just Olof Mellberg att nu då testa sina vingar på en nivå där han verkligen kommer bli bedömd av alla. Och för Helsingborg var det liksom en tränare på en nivå för dem som var perfekt. Så jag tyckte att det där kändes väldigt bra på många sätt.
Mm. Märkligt att man inte löste han innan, Henke.
Att de inte tog
Mellberg innan.
Jag tror han fick frågan innan, men avvaktade då. Och sen så tog Henke det.
Och sen åkte han till danskt division 2-lag och härjade en och en halv månad.
Ja, men jag tror att i det här vad heter de? Amager, danska laget där, så är ju hans ständiga vapendragare
Valentic,
ja. Ja, precis. Asrudin Valentic. Så att han hade ju det jobbet och då kom ju Mellberg dit och med var för honom för att förkovra sig och slippa gå hemma och slå dank typ och kanske bli lite mer attraktiv också att på något sätt ha ett lag. Så att jag tror att den som har dratt i trådarna där, det är nog Valli.
Du har ju följt landslaget väldigt länge under väldigt många år. Vad är det för person de får?
Alltså Olof Mellberg skulle jag säga är otroligt noggrann om man vill sätta ett ord på honom. Jag menar hela hans landslagskarriär handlade ju, eller hans fotbollskarriär handlade ju om att han lämnade ingenting åt slumpen. Han var 100% i varenda liten detalj i spelet och som spelare från sin backposition där, och jag upplever att han är sådan som tränare också, och just att vara noggrann är ju en väldigt bra egenskap som tränare. Dels så sätter du fokus på de sakerna som är viktiga, och sen så tror jag också att du utifrån spelarnas perspektiv, om de märker att det här är en tränare som verkligen, verkligen engagerar sig i allting, verkligen, verkligen tar allting på allvar, ja, då sprider det sig till spelarna och då tar de också saker och ting på det allvar som man måste ta. Så att jag tror helt enkelt att han kan nå i ett Helsingborg dessutom, som det har varit jävligt rörigt med tränare fram och tillbaka det här året, kommer in och skapar en helt annan miljö där saker och ting plötsligt tas på allvar, om det så är den minsta lilla detaljen. Jag tror inte att han kommer in och har någon idé om, vad pratade vi om tidigare, den nymoderna fotbollen på något sätt, att Helsingborg kommer liksom spela, ha en taktik som inget annat lag förstår sig på. Det tror inte jag är Olof Mellbergs grej, utan jag tror att han kommer in och lite Lagerlöf Bergstrand där, att han maximerar möjligheten att prestera och få ut 100% av verksamheten.
Någon som det har diskuterats kring om den personen kan få ut 100% av verksamheten är Jimmy Tillin under 2 års tid här. Och jag såg Borås Tidning eller någon statistik om att han hade ett tag det sämsta snittet på 30 år som Elfsborgs tränare. Är det läge att gå, eller har han fått igång det nu, eller vad tycker du?
Ja, Jimmy Tillin där, man får ju tänka på att Jimmy Tillin har ju också kommit in i ett läge här nu som ju Elfsborg förvisso har befunnit sig ett tag, men jag menar, att backa bandet till de här guldåren för Elfsborg när de liksom sålde spelare och hade så bra ekonomi. Allsvenskan såg lite annorlunda ut. De här större klubbarna hade inte skaffat sig det här ekonomiska försprånget. Det blir väl lite orättvist. Jag menar, jag tror att Elfsborg ligger ungefär där de ligger i tabellen. Det var ett tag tidigare under säsongen där de var på väg återigen att dras ner i en bottenstrid. Och där är det klart att där ska ju inte Elfsborg ligga. Om Elfsborg över tid ligger i botten, då har ju Jimmy Tillin underpresterat och inte fått ut max av materialet. Men om du har Elfsborg runt en 10-9-8-8 plats någonstans där, då är det svårt att kräva egentligen så mycket mer.
Poängmässigt då? Det är ändå en bit upp liksom. Det är väl där man kan säga, alltså tabellmässigt fattar jag, men poängmässigt är väl det man kan trycka på.
Ja, precis. Och det är ju också förklaringen till att de har varit indragna i den här bottenstriden, att de inte har tagit tillräckligt mycket poäng. Nu har de ändå börjat liksom sätta fart på sin poängskörd. Och hade det fortsatt neråt så hade jag absolut inte protesterat ifall man hade gjort en förändring på tränarsidan. Jag tycker ändå att Jimmy Tillin under den här andra halvan av Allsvenskan, han har köpt sig ett år till i Elfsborg. Jag tillhörde ändå hans kritiker och har gjort ett tag och haft lite svårt att se vad han egentligen försöker göra, och det har varit mycket liksom. Det är mycket snack och långa individuella samtal med spelarna, och jag menar, fotbollsspelare kanske inte, och jag menar, mycket går in genom ena örat och ut genom andra. Du kan inte lägga för mycket energi på liksom prata folk till rätta, utan måste kunna visa det på ett annat sätt, och där har jag väl haft mina synpunkter på Jimmy Tillin då. Men jag tycker ändå han har köpt sig tid till ett år till. Däremot så tycker jag att Elfsborg hanterar den här Sturellegard-grejen lite halvkonstigt. Jag förstår inte varför man ska stänga av en spelare. Då visar man ju, Ellegards kritik var ju att Jimmy Tillin klarar inte starka karaktärer, och om man då måste liksom kliva in från klubbledningens sida och aktivt, nu var det väl inte så lång den här avstängningen, men det var ändå en avstängning. Jag tycker inte att uttalanden i media ska leda till avstängning. Ja, okej, liksom om du förnedrar en annan människa, kallar honom för dåliga uttryck och så här, det kanske kan vara en grej, men det tyckte jag Elfsborg hanterade dåligt, men jag vet inte om man kan lägga det på Jimmy Tillins bord heller, utan det var mer
sportchefsbordet.
Ja,
men han är ju manager, så det tycker jag ändå. Ja, och sen är det Andreasson ihop som är klubbdirektör.
Ja, men det tyckte jag de hanterade dåligt. De är ändå liksom makten, han är det anställd en bit ner liksom. Låt bara det där sväva över er liksom, och det är träning som vanligt. Du behöver inte lägga så jävla mycket energi och markera med en avstängning. Det tyckte jag de skötte dåligt. Och är det Tillins bord, ja, då blir det ytterligare en bock i kanten. Då drar snaran åt ännu hårdare ifall den liksom positiva utvecklingen inte fortsätter under nästa år.
Ska vi hoppa vidare till Örebro? Nu när Biro är borta så får vi ändå dra den. Och det som vi har kritiserat Örebro kring, det är ju deras strategi att utmana om Europa här inom några år. Och det känner vi att det är lite för långt ifrån. Vad tycker du där?
Ja, jag håller helt med. Jag tycker att jag förstår att klubbar måste ha ett framåtfokus, och man ska sälja in en dröm till supportrar, och man ska sälja in den till spelare som skriver på för klubben och så. Men jag tycker någonstans att man måste också hamna i ett läge någon gång där allsvenskan i sig är så stor att det inte bara hela tiden är att locka med Europa eller bygga upp Europa, att man ska dit och man ska slåss om de här toppplatserna. Alltså, kan det inte för klubbar som Elfsborg, för klubbar som Örebro finnas liksom ett värde bara i att vara en allsvensk förening? Att ha det perspektivet, förstår ni vad jag menar? Att det är en jävla grej att spela i allsvenskan helt enkelt. Det är snarare det som ska bära. Sen ligger det någonstans i den mänskliga naturen att man hela tiden ska sträva vidare och så. Men jag har väldigt svårt att realistiskt se, ja, till och med hur IFK Göteborg kanske ska, de kan väl kanske hota här i närtid om Europaplatsen, men jag är inte alls säker på att IFK Göteborg kommer ta någon Europaplats de närmaste 3-4 åren. Mm. Att då som Elfsborg och Örebro komma in och göra det förefaller, stjärnorna måste stå väldigt rätt. Och då blir det istället misslyckande och kanske en motsatt effekt av det. Jag tycker man ska försöka bygga en hype, att vara så skicklig som man kan bygga en hype kring att vara i Allsvenskan liksom. Det är en jävla bedrift att vara Sveriges 8:e bästa lag i fotboll. Mm. Hur bra är inte det liksom? Mm. Kan man skapa liksom en stark energi kring det, så tror jag lag som Örebro och Elfsborg har en bättre framtid än om det hela tiden ska vara ett nytt misslyckande att matten nådde Europa.
Det är bättre självbild att se att man kommer 8, för ja, det är det exakt. Man kommer göra.
Liksom. Ja, och det är väl inte dåligt alltså. Ja. Det är det jag menar. Vad fan är du 8 i Sverige? Jag är Sveriges 8:e bästa fotbollslag. Mm. Alltså jag hade varit svinglad.
Jag tycker att hockeyn har lyckats lite bättre. Men det är ju för att SHL är så himla stängd att det är sjukt svårt att ta sig upp i hockeysystemet. Ja. Det kanske man inte heller vill ha.
Nej, men å andra sidan är det en ännu större bedrift då att över tid kunna vara ett 8:e bästa laget i Sverige.
Mm. Mm, de är närmare en kvalplats neråt skulle jag säga än en, ja, Europaplats uppåt.
Exakt.
Om vi kollar på lagen som är på väg upp då, har du någon koll på Superettan eller hur, har du någon fokus där?
Nej.
Nej.
Svar nej.
Så en dag fokusen när Bayern gick upp
kanske. Testa mig inte där tack.
Nej, men då skiter vi det.
Fan, kan vi dra vilka ligger topp 4 i Superettan?
Ja, det är ju Brage, Varberg, J Södra om Mjällby, och det är väl J Södra om Mjällby som slåss om första platsen och andra platsen just nu.
Vad är Birros och Örgryte? Har de tappat hotet?
De är precis därefter med Degerfors och någonting.
Jag älskar när jag kan visa min okunskap i vissa ämnen.
Så vi skiter i Superettan.
Det heter ju till och med Studio Allsvenskan.
Alltså. Exakt. De där AFC och Falkenberg, de får väl studera när de kommer upp. Kan ta koll på 16 lag till.
Är det här Birros fråga? Eller är det ditt? Ja, jag tror det.
Det kan det absolut vara.
I och med att, skyller på någon som inte är här alltså.
Ja, han fick ju uppdraget att börja skriva.
Vilken arena är trevligast att komma till?
Alltså jag utgår ju från pressfikat.
Måste jag kör säga. Vad heter han? Westberg. Patrik Westberg. Han älskar pressfikat.
Ja, okej. Okay. Ja, det gjorde jag nog innan han också. Jag säger. Men, nej, men det är klart att pressfikat är viktigt för upplevelsen för oss som journalister. Och där står ju då, apropå, vi pratade om Elfsborg precis, pressfikat på Borås Arena. Du vet, det är nygräddade våfflor och pajer och det är ett jävla smörgåsbord de dyker upp där. Alltså.
Vad överdrivet.
Det är roligare att prata om sämsta. Sämsta. Vilket det är.
Ja, AFC tror jag inte hade något pressfika överhuvudtaget.
Inte.
Nej, jag hittade det inget i alla fall. Det var lite konstigt vad fan saker och ting var på den där arenan. Det fanns liksom bara wifi på ena delen av arenan liksom. Och där gick det inte att sitta, så att jag fick sitta på läktaren och skriva mina texter långt efter när man höll på liksom att städa och gå och sopa där. Så att det var inte optimalt kanske. Nej, men bästa arenan. Jag kom vara på Nya Olympia första gången här nu under den här säsongen. Och de har ju verkligen fått till det. Nu talar jag inte om pressfiket, nu talar jag om atmosfären och ja, men som fotbollsarena betraktat, alltså skitbra hur det har verkligen blivit. Alltså det var det första som slog mig när jag klev in där. Wow, jäklar, här har de lyckats bra. Så att den vart jag imponerad av.
Men jag tänker, när känner du någonting, om du har varit kritisk mot Poja till exempel, och så ska du till Göteborg, historia från Göteborg och sådär, känns det jobbigare att åka dit och rapportera eller känns det härligt på något sätt? Det är lite mer utmanande.
Nej, men jag är nog så pass van vid att det är ju alltid någon tränare man kritiserar och någon man hyllar. Jag menar, det går ju upp och ner för lagen och så. Så att jag är ju mer eller mindre alltid i luven med någon och någon som jag har tyckt bättre om. Just eftersom jag följer ju hur lagen går liksom. Folk pratar om att man vänder kappan efter vinden, och ja, men det är ju mitt jobb att göra liksom. Alltså, när det går bra för ett lag så handlar det om att förklara och beskriva varför går det bra. När det går dåligt för ett lag så handlar det om att beskriva varför går det dåligt. Visst, sen kan man i vissa fall liksom säga att även när det går bra för ett lag så kan man liksom, ja det här, jag ser farliga tecken i skyn när det här kommer gå till helvete om ett tag. Eller när det går dåligt för ett lag, att ja men jag ser att här finns något, det kan man lyfta fram. Så kan man göra ibland, absolut, men normalt sett så handlar det om att förklara varför går det bra för de här just nu, varför går det dåligt för de här just nu.
Ska vi sätta lite en varningsflagg och en flagg för något som kommer gå bra då? Vilka har vi varningsflagg på nu just nu?
Det är enkelt att säga Östersund, eller?
AIK.
Den varningsflaggen liksom.
Ja, exakt.
Men de går inte bra för.
Nej, absolut. Nej, men det är AIK. Vi har redan pratat om AIK. Och jag tror att ekonomin är viktig i det här sammanhanget. Och AIKs ekonomi skulle jag vara orolig för om jag var AIK-supporter.
Positiv då, flagg? För någon det går lite sämre för?
Alltså, för något som lag som går dåligt då. Alltså, ja, vilka fan går det dåligt för egentligen?
Kan du ta nedre halvan? Om
Kalmar går det jättedåligt för.
Ja, men där får du fan ingen positiv flagg.
Det
känns som att man har suttit där varningsflagg på.
Sirius, Helsingborg då?
Nej, men Helsingborg borde kunna prestera bättre än vad de gör. Men andra sidan, jag tycker väl alltså, ska man sätta någon positiv på någonting, då tycker jag ändå att man landar på Hammarby igen. Jag tror att de har någonting på gång där.
Det är inte så... Ännu bättre helt
enkelt. Ja, egentligen ännu bättre än vad de gör. De går liksom, den där kurvan uppåt kan bli ännu starkare. Alltså. De har sina intäkter i publiken och de verkar lyckas behålla det här positiva runt klubben. Och det är klart att det där kommer få ringa på vattnet. Jag spelar fotboll tror jag som attraherar många spelare. Många bra offensiva spelare kan ge det fan på vill gå till Hammarby hellre än AIK. Alltså. Det är klart fan att de...
Det är lättare att göra poäng där.
Ja, det är klart. Du ser fan ett lag som vräker in mål och det blir en sån positiv bild. Och det är klart att det blir lättare för Hammarby att attrahera. Jag menar, AIK måste ju hela tiden jobba med plånboken i så fall. Va? Det behöver inte Hammarby göra på det sättet. Och Djurgården någonstans mitt emellan där skulle jag säga. Djurgården lite vanskligare då eftersom mycket av det bygger på att de har gjort väldigt, väldigt bra försäljningar och så. Kan de fortsätta hålla i så det? Nu är de inte på samma sätt på ett tag här som de gjorde ett par år. Så att jag tycker ändå att ska man sätta en positiv flagg på någonting som jag tror ändå folk kanske inte riktigt tänker. Man ser kanske det mer som att ja, men Hammarby de sticker upp här nu. Men jag tror att Hammarby på sikt kan bli en stark jävla kraft i svensk
fotboll. Det man ska säga också kring Hammarby, det är ju inte bara spelet som gör att folk tar sig till arenan, utan det är ju ett väldigt liksom utarbetat system där man ska försöka locka kvinnor till arenan. Om man har 25% kvinnor, för lockar kvinnorna då kommer barnen, och det som säljs ut först det är familjeläktaren. Jag lyssnade på mediedagen här på Patrik Blomqvist som är marknadschef i Bayern, så att det är väldigt tydligt också såklart att de ska spela en underhållande fotboll, och det drar ju också publik i sig, men det är just, de har ju fattat det här med att vi måste få fler kvinnor. När det var på Söderstaden då var det 5% kvinnor på arenan. Och 25% är ju väldigt högt om man kollar ett snitt liksom i världen.
Ja, och det är det jag menar med att de har skapat den här positiva miljön runt föreningen på många olika sätt. Och där har du ett exempel. Men det som ligger oss närmast är väl kanske just det här, den här fotbollen de också spelar då. Att det är klart som fan att den attraherar talang, helt enkelt.
Tror du att det går att se någon likt AIK bakfyllan då, att man ser att man går in som regerande mästare nästa år eller det här året, att det inte funkar lika bra offensivt, att man ser en liknande med Hammarby? Alltså att Hammarby skulle börja, det blir inte 4-0 längre och det ramlar inte in 67 mål efter 27 omgångar, att man får den så här, det börjar hacka en offensiv, vilka är vi då liksom?
Ja, det är klart att det kan finnas. Men å andra sidan så vi vet ju inte riktigt vad den här säsongen tar vägen för Hammarby än. Alltså vad är det de, vad är det, jag menar, de, vi talar här om att det blir larvigt att en del klubbar ska ha Europa som mål. Jag menar, klarar Hammarby en Europaplats här, då har de ju ett mål där att titta vidare på. Då ska de ju hantera ett Europa-kval då. Det är ju inte de liksom vana vid. Så där finns ju fortfarande saker då, och snarare bygga mot den än att nödvändigtvis hamna i någon lite som AIK där. Men alltså, det är klart, frågan är ju relevant. Alltså, alla lag kan ju hamna där efter något som har varit väldigt framgångsrikt. Och det blir ju deras utmaning att hantera. Jag fastnade som sagt för det där Jesper Jansson sa, att de i omgång 2018 hade förlorat ett derby och där rasade verksamheten ihop. De hade någon tung förlust här nu. Det var mot Norrköping. Det var ett liknande läge, ungefär samma tid av tabellen. Och därefter har de bara växt. Liksom. Så att jag tror att de gör sina lärdomar längs vägen, och jag tror att de kommer dra lärdomar av den här säsongen som kan bli en styrka för dem nästa säsong, eftersom det finns något grundtänk i Hammarby som känns väldigt rätt.
Mm. Jag tänker att vi ska prata
om... De har ju ändå lyft från förra säsongen, ska sägas, både målmässigt och poängmässigt.
Ja, absolut.
Trots att alla var överraskade av förra året.
Jag tänker att vi ska prata om två starka tränare. Vi var inne och touchade på Kalmar där, så MP och i Sirius då Henrik Rydström. Vad ska de här två olika klubbarna ta vägen, och kommer de liksom, finns det en framtid för dem i Kalmar respektive Sirius?
Tränarna tänker du på, alltså,
ja.
Ja, alltså det tror jag. Jag menar, Henrik Rydström upplever jag som en person som är besjälad av utveckling och så, som ju många tränare ur hans, den här nya skolan är då, långsiktig utveckling, och jag tror inte att Sirius har några andra resultat. Där kan man ju tala om en klubb då som har fokus på att det är jävligt stort att vara i allsvenskan, så att det är väl ett bra perspektiv, och tränare är ju ett erfarenhetsyrke. Henrik Rydström är väldigt, väldigt tidig i sin tränare, på sin tränarresa. Han har kommit så långt på den, så att
vi ska in med Mirza Jelicak också.
Ja, exakt, de är ju en duo där. Det blir ju väldigt mycket när man pratar om det, så är det Rydström man hänger upp det på. Men Rydström passar bra där han är, och han och Mirza kommer köra vidare på det, och jag tror att de trivs alldeles utmärkt med det. Jag tror inte de känner att de har kommit till vägs ände, utan det där rullar väl på. Magnus Persson, alltså det handlar väl mer egentligen om vad hela Kalmar är på väg. Nu vet jag, det har varit med rätt mycket rapportering om att ekonomin är svårt ansträngd där också. Och ja, men titta på Kalmar, så där spelarrotationen är oerhörd i Kalmar med spelare som kommer och går, och truppen har ju varit gigantisk, och det verkar inte vara någon liksom ordning alls där. Så att ur det perspektivet så har ju en person som Magnus Persson över tid väldigt mycket att jobba på. Jag tror att det finns ändå tydliga saker att göra som kan bli bättre när man tittar framåt där. Och jag tillhör inte de som tycker att Magnus Persson är så himla dålig som väldigt många anser. Utan jag tror ändå att jag tycker att han ska få fortsätta och jobba vidare där. Däremot är ju riktningen på Kalmar som förening är ju problematisk, och saker behöver göras, och Magnus Persson behöver göra de här sakerna. Man behöver få ett bättre helhetsgrepp om verksamheten där någonstans, så att det linjerar bättre med vad man har för ekonomiska möjligheter och vad man egentligen kan vänta sig för resultat. Men jag ger Persson mer tid. Han har kommit in i år, och ja, som sagt, att vända hela den negativa utveckling och den negativa riktning som Kalmar haft, att vända allt det där på ett år, det tror jag, det hade inte Guardiola heller gjort, va?
Vi ska hoppa in i lyssnarfrågor, och då börjar vi med, blir det kebabpizza nu när han ska bjuda Bosse Andersson på middag efter att ha förlorat valet om antal mål på Boja? Vad var det då? Så vi
får ja, det där. Hade jag och Bosse en podd där, det var ju att Boja 10 på Boja Turay.
Och du trodde under? Säsongen.
Jag trodde under, men då hade jag ju med att han kanske kunde dra till sommaren också, så att nu har varit han kvar hela vägen här, och han har knappt hankat sig över 10. Vad har han gjort nu? 12, va?
Ja, 12.
Ja.
Nej, men han har missat en hel del.
Men varför skulle det vara kebabpizza?
Nej, det var väl frågan.
Har Bosse Andersson någonsin ätit kebabpizza?
Nej, kanske inte har.
Han känns som att han äter grillat 360 dagar av 365.
Då blir det ju kebabpizza då.
Det är också en plusklåst artikel.
Det blir det.
Se Bosse Andersson äta kebabpizza.
Ja, nej, men det blir en kebabpizza. Bosse, den saken är klar. Jag har redan föreslagit att vi skulle ses i Solna och ta den, men han vägrar åka till Solna. Så att,
åka till Roslag.
Ja, vi får ta det någonstans där de har. Men det problemet är ju att det finns fan ingen bra kebabpizza i Stockholm.
Så det täljer för att ta då.
Har du inte varit i Tumba, min hemort?
Det är ett svagis. Nej, men de kan inte kebab här uppe. Särskilt inte på pizza.
Har du varit i Tumba?
Nej. Det är kanske dit jag ska åka med bussen.
Kom ihåg när Erkan Sengen och Jimmy Durmas var med i någon podd, och båda nämnde Tumba som bäst kebab i Stockholm. Jag är från Tumba, så jag får ändå hålla
så här är det ju. Alltså Malmö har ju bäst kebab. Göteborg har bäst kebabpizza. Stockholm har bra pizza, men Stockholm har ingen bra kebabpizza. Så att...
Där har vi kortläggning.
Någon som undrar om det är någon ny bok på G?
Ja, kanske. Får jag ju ärligt svara. Men jag kan tyvärr inte säga om vad.
Okej. Du känns väldigt 16 weeks of hell-kompatibel. När kör du igång?
Vi har faktiskt diskuterat det på, jag jobbar ju på Plusredaktionen, och just nu så är det ju mycket, de här 94-hjältarna har ju, är ju att göra det här, 16 weeks of hell. Limpare var det väl senast, och sen var det ju Kåmark som gjorde där, och Kåmark hade försökt få med Ekvall, men Ekvall hade vikt ner sig efter första dagen om jag minns rätt där. Och så...
Man ser ju redan pluslåsartikeln, Laul kör VM94 träning.
Ja, så att det, vi har väl tänkt att man, men det är ju så jävla lång tid ju, så jag håller på med det där 16 veckor alltså, det blir inte mycket, försäsong i Allsvenskan om vi drar igång det i januari. Men det är klart, jag tror att, alltså jag förstår frågan, både utifrån hur jag själv ser ut, höll jag på att säga, men också att det skulle vara en bra plusartikel. Jag hade nog sålt den där. Sådana där grejer säljer ju till och med i Norge när 94-hjältarna gör det här i Sverige. Och Aftonbladet ägs ju av Schibsted. Då skickas ju också de här artiklarna till Norge, och där är de om möjligt ännu mer besatta människor av svenska 94-hjältars viktträning. Så att det,
fan är... vad ointressant. Jag hade inte velat läst en enda pluslåst VG-artikel om en norsk fotbollsspelare.
Då är du inte i takt med tiden.
Nej, det kan jag verkligen säga. För att, norrmännen, vi har en del samarbete med Nettavisen i Norge. Ja. Sådär, och det är ju väldigt tydligt där att norrmän är väldigt intresserade av Sverige och svenskar.
Ja, men så ja. Är det. Det är för att det är lite storebror, lillebror. De är ju lillebror där, så de undrar vad storebror håller på med.
Varför hatar du fotbollssupportrar?
Ja, det är jag absolut inte. Och vilket konstig fråga, måste jag säga ändå. Med det breda anslaget. Ja. Fotbollssupportrar, det är ungefär som att säga, varför hatar du människor? Så att nej.
Det är väl tillbaka till kanske konstig, att personen som ställer frågan tycker väl att du kanske hamnar i luven med fotbollssupportrar?
Ja, men återigen, vad är fotbollssupportrar då? Alltså det, ja, absolut. I den här filterbubblan så har jag ju motsatt åsikt med många. Mm. Men jag tror inte att den åsikten som är förhärskande i den här filterbubblan är särskilt representativ för vad fotbollssupportrar generellt tycker. Eller i alla fall så är det ju så att det finns väldigt många olika inställningar och åsikter bland fotbolls, människor som är intresserade av fotboll. När det gäller den här inställningen som är förhärskande då i filterbubblan svensk fotboll, så skulle jag väl säga att den är ju extremt. Det är en extrem slagsida åt i en viss riktning, och att jag som journalist skulle ha samma perspektiv som en extrem åsiktsinriktning. Om jag som journalist skulle ligga i linje med dem, det skulle ju vara att underkänna hela min journalistiska verksamhet. Jag ska ju inte ta en sidas parti. De är ju en part, det är en partsinlaga. Om man tar i den pågående poliskonflikten så är det ju två olika särintressen som står emot varandra, eller vad man ska kalla det. Då ena sidan då polisens uppdrag att hålla att lagen ska efterföljas, och sen har du då de här fotbollssupportrarnas syn på saken som ju är i andra änden av skalan. En journalist ska ju inte ställa sig på någon sida där, utan ska ju försöka ligga någonstans mitt emellan och skildra sakerna så neutralt som det är möjligt. Och om det då innebär att jag får människor emot mig, så är det snarare, ja, men det bär jag ju som en medalj i så fall. Att jag menar, de ska ju tycka illa om mig i så fall. De ska eller illa, men de ska tycka att jag är emot dem, för att det är liksom min uppgift att vara emot dem, och det är min uppgift att vara emot åt andra hållet också.
För det är många lyssnarfrågor som ramlade in som i den förklaringen som då väl tycker att du har ställt dig mer på polisens sida, om vi pratar villkorstrappa och den pågående situationen mellan de två parterna.
Ja.
Hur känner du dig själv?
Nej, det tycker jag väl inte. Inte annat än att jag liksom har en generell inställning att jag respekterar att Sverige är en rättsstat. Så att, jag menar, om det är 70 på en väg och jag tycker att det borde vara 90 här, och jag kör 90 på den vägen, så betalar jag mina böter om jag åker fast för det. Jag argumenterar liksom inte emot att det borde vara 90 på det. Det är liksom inte min sak. Man får liksom förhålla sig till de lagar och regler som gäller. Och på samma sätt, om polisen säger att ja, vi har lagar här, att det ska inte vara några bengaler på läktaren, ja, men då respekterar jag att det är så Sveriges lag ser ut. Mm. Om det då är en grundinställning som gör att jag tar polisens parti, ja, då får det väl vara det då. Men så mycket respekterar jag Sveriges liksom statsskick och Sverige som rättsstat att jag accepterar att det är så. Däremot så är det ju inte så att jag på något sätt i några liksom artiklar eller krönikor håller på och lobbar för det här, eller tar fram de artiklarna i så fall. Några sådana finns inte, utan det där är ju bara min liksom grundinställning som medborgare i Sverige, att jag köper att lagarna ser ut på ett visst sätt, och det är polisens jobb att se till så att de efterlevs, även om det är även om det är låga böter på skalan så att säga.
Mm. Tycker du att bengalen ingår i den här toppinternationella stämningen på ett derby?
Nej, jag tycker det, alltså jag tillhör inte de som förstår varför det blir extra effektfullt med en bengal. Jag ser inte det, jag tar inte in det, jag njuter inte av det. Däremot så kan jag njuta av ett bra tryck. Jag kan uppskatta när jag tittar på ett jävligt snyggt tifo, för jag kan förstå hur mycket tid de har lagt ner och vilket engagemang och hur besjälade människor måste vara av den här uppgiften att göra det här fantastiska tifot, ungefär som vi såg nu när man ser de här stora dukarna och så. Och samma liksom när de kör igång sina läktarsånger, det är ju liksom en prestation, en kraft, en styrka i det där, det där gör någonting. Att tända en bengal som idag ytterst har blivit någon form av långfinger mot makten, förstår jag inte all tjusningen med. Jag tycker överhuvudtaget inte att det tillför något på den nivån att man inte skulle klara sig precis lika bra utan det. Läckta liksom inramningen skulle vara lika mäktig utan de här pjäserna. Det har blivit liksom en sak för sakens skull, så att därför kan jag inte se tjusningen med det, men det har liksom ingen betydelse, det är bara min personliga inställning. Det är inte så att jag liksom sitter och skriver långa artiklar om att bort med bengaler på matcherna, utan jag skiter för det mesta i det ifall det inte får väldigt stora konsekvenser för själva arrangemanget med enorma förseningar då, eller som när de fick bryta matchen i våras med i Göteborg då på Bravida.
Men det man som supporter kan störa sig på och även klubbarna stör sig på, det är ju proportionen liksom. Polisen, var det, att det inte står, deras agerande står inte proportion mot vad faktiskt bengalen gör och liksom brottet i sig. Och jag tror att det är Mats Jonsson på Djurgårdens säkerhetstjänst som har tagit begärt ut siffror, och då vill inte ens polisen lämna ut det, så går det till kammarrätten och där säger de jo, men ni ska lämna ut det här. Alltså att det känns som att det är en maktkamp också där man har bestämt sig att bengalen ska bort, och att då blir det liksom till slut ändå då polisen såklart som kommer att vinna, för att de är ju de kommer inte vika sig.
Men jag tycker också att man kan väl vända på det här lite också i så fall då, och säga att det är ett misslyckande från klubbarnas sida att man inte har klarat genom en bättre dialog på alla dessa år att få bort den då illegala pyrotekniken. Att inte Mats Jonsson och Göran Rickmer och Mats Enqvist på SEF och fotbollsförbundet, att man liksom inte då dialogvägen har lyckats lösa det här, utan man hamnar i en situation då som det var på Bravida och det fanns väl andra exempel från i fjol också när det kastades bengaler så här. Att man inte har lyckats bättre med det då, det kan man väl vända kritiken mot dem då också. Och säga, ja men vad fan har ni haft på er 15 år liksom och lösa det här, så att polisen inte behöver hålla på att hantera illegal pyroteknik. Man har inte lyckats med det.
Går det att lösa då? Handlar det inte bara om att det är liksom en subkultur som kommer flytta sig till något annat ställe och att det är svårt att liksom slå ner på subkulturer?
Ja, alltså går att lösa det. Det är klart att det går att lösa. Det beror på hur mycket kraft ordningsmakten ska sätta bakom det. Så att det går att lösa gör det väl alltid.
Men från klubbens sida tänker jag, som inte har den kraften, den ekonomin, den styrkan då kanske.
Ja, du menar klubbarna? Ja. Nej, det kanske det inte gör. Det är möjligt. Uppenbarligen har de inte lyckats hittills i alla fall.
Nej.
Men det hindrar ju inte att man kan ifrågasätta just faktumet att de inte har lyckats.
Ja, men så är det. Jag vill komma in lite på, du sa tipset att det blev omdebatterat, och då är det en lyssnarfråga som säger så här, skala 1-10, hur mycket gillar du att provocera?
Ja, inte alls egentligen skulle jag säga.
Men omdebattera är viktigt, absolut.
Men grejen är att alltså provokation för mig, det är ju att man slänger ut sig någonting som icke är underbyggt, som man egentligen inte har någon avsikt eller tanke bakom annat än att det ska skapa rabalder. Om jag tar mitt tips så trodde jag ju att Hammarby skulle göra en kanonsäsong. Jag trodde att AIK skulle göra en mellansäsong. Och jag trodde att IFK Göteborg skulle få det jävligt problematiskt. Det var ju hela tipset. Och jag har aldrig någonsin duckat att ta en diskussion om saker jag skriver. Varken om det tipset eller om något annat. Jag svarar på allt och ibland direkt på sociala medier. Och jag svarar på alla frågor om det. Så att jag tycker att där i ligger ju svaret. Det handlar liksom inte om att provocera, för det är inte så jag agerar. Utan jag trodde på det där tipset. Jag tror fortfarande i viss mån på det. Men jag konstaterar att det gick jävligt snett på IFK Göteborg och Sundsvall. Men jag tror fortfarande Bayern tar guld. Och tycker att det blir en mellansäsong för AIK. Visst, de ner på sjunde platsen åker de väl inte. Men jag menar, de kan ju fortfarande sluta fyra. De skulle till och med fortfarande kunna sluta femma. Och då kan jag för mitt liv inte förstå hur man ser det där tipset som en provokation.
Det är väl det folk ofta liksom, som inte kan journalistiken utifrån, bara hävdar att men det där gör man för att det ska liksom ge klick eller liknande. Det handlar ju aldrig om det. Det är såklart att man vill bli läst. Men en publicering utgår ju aldrig från bara klick. Liksom. Nej, vilket men det är en väldigt konstig syn på journalistik.
Alltså, antingen får man i så fall förhålla sig till att allt är det, att vi sitter här nu enbart för att skapa klick. Mm. Ja, i någon mening gör vi ju det eftersom annars hade vi gjort något annat. Ifall det inte fanns liksom en marknad för att människor lyssnade på det, då hade ni ägnat det något annat och jag hade inte suttit här. Så att i någon mening så utgår ju allting ifrån det. Men sen är det frågan vad vi gör här inne. Mm. Sitter vi här nu enbart för att vara maximalt provokativa? Nej, vi sitter väl här liksom för att vi diskuterar det som vi tycker just nu är mest intressant och för fram vår syn på saker och ting så som vi anser att de är. Och likadant är det ju med alla mina artiklar och krönikor. Jag åker och tittar på en match liksom och så den här slutade så därför att och så skriver jag om det. Och ibland finner jag en glädje i att formulera mig på ett sätt som vad ska man kalla det då? Ja, men ett sätt som, ja, en formuleringsglädje helt enkelt. När jag vet att den här artikeln om Kujovic när han gick till Djurgården har använts som exempel också, att det handlade om någon form av provokation när jag skrev att RIP-guldstriden Bosse Andersson har avgjort den. Nej, det var ingen provokation alls, utan det var ju just istället för att skriva herre jösses, vilken fantastisk värvning med ett utropstecken, så vill jag hitta ett annat sätt att formulera just det, vilken jävla värvning liksom. Och då hade jag liksom bara en känsla att fan, om Kujovic är han i 2015 års form, ja då har Tommy fan Bosse Andersson dödat guldstriden med den här jävla värvningen liksom. Det är liksom för mig är det en formuleringsglädje, inte en provokation.
Det är några omgångar kvar, så vi får se hur det slutar. Det är några lyssnarfrågor kvar här vi ska dra av. Om en Göteborgsklubb erbjuder dig ett jobb som medieansvarig, flyttar du hem då?
Det är kul att jobba med poja här 1 december börjar.
Ja, det var en intressant fråga. Inte nu, men någon gång har jag plan på att flytta hem till Göteborg i Sverige. Jag är 43. Jag kanske är framåt 50 när jag fyller 50. Kan jag absolut tänka mig att flytta hem till Göteborg.
Medieansvarig för fotbollsklubb.
Kan jag hjälpa någon idrottsklubb med de erfarenheter jag har gjort under åren, så absolut. Men det är rimligare att spekulera att jag kommer vara kvar på andra sidan, att jag i så fall jobbar med journalistik på något sätt.
Borde Norrköping köpa loss Sead Haksabanovic? Eller försöka köpa loss?
Ja. Det är klart att de borde utifrån vad han har presterat under hösten här.
Så 15 miljoner plus?
Ja, är det prislappen? Eller?
20 har jag läst att det skulle vara från West Ham.
Låt den gå ner lite då. 15 plus?
Ja, men hur långt har han kvar på kontraktet?
Halvår efter det här lån.
Ja, men alltså med
West Ham.
Ja, skriv 5 år va?
Ja, han skrev långt.
Ja, så det är, alltså är det så långt då kanske det kan bli svårt. Då vill de kanske mjölka mer pengar ur det. Nej, det är klart att det finns en övre gräns. Ja, nu tänker jag blir lite överrumplad av frågan. Sen måste man, jag tror att man måste väga in väldigt mycket där. Vad fan vill han liksom? Har han kommit till insikt att han kommer se en framtid i Sverige i ett par, två, tre år? och vill leverera där. Ja, absolut, då kan det vara bra, för då skulle man kunna göra lite som jag tror i Göteborgs tanke med Ayeshi, att man låter honom prestera här nu ett år och sen säljer man för en högre summa än vad man köpte honom för. Kan man liksom hitta någon sån form av ekonomi i det, så skulle det kunna vara en bra affär för Norrköping att köpa för 15 och sälja för 40. Men det beror ju lite på vad han har. Han kanske tycker nu att nu har jag jävlar med levererat här, nu vet jag vad en dag till Allsvenskan, nu ska jag ut, och så blir det någonting som han egentligen inte vill, och då blir det ett ekonomiskt vågspel. Så att det, jag tror att det är lite för många parametrar egentligen för mig, utan att ha den fulla insikten vad han står och tycker och tänker, att ge ett tvärsäkert svar på det där.
På tal om höga löner som AIK, han har ju inte varit gratis under perioden när han spelat i Norrköping, så han har ju också kostat en rejäl summa hittills.
Ja, det har han ju absolut gjort, och det är klart att han har ju börjat liksom betala, göra sig förtjänt av sin höga lön här nu på slutet, men sett över säsongen så var han ju en väldig besvikelse i våras. Men han har också blivit något uttryck för den här som har varit på ganska många spelare, att det har tagit lite tid för dem att få fart. Kasaniklić är också ett bra exempel på det där. Det tar tid innan de kommer igång. Mm.
Jordan, Tankovic, vi har många där. Ja. Vad händer med hans uttalande inför säsongen om att sin journalistik resonerar kring allsvenskan med hjälp av statistik på ett helt nytt sätt?
Ja, det där, men, ja, men det tycker jag har fallit ut bra. Det senaste exemplet på det där är väl, vi hade en artikel om AIK och straffarna, där vi var i ett läge där AIK, det har blivit diskussion efter match mot IFK Göteborg med straffar, och då var våran tanke, okej, vi går in och tittar hur ser det ut med straffarna här, vilka får straffar och så, då använder vi vårt statistiska verktyg här, och då visade det sig att AIK, de låg i topp i ena delen då, att man hade fått många straffar, Malmö hade fått fler, men de hade fått 6, och de hade dessutom inte fått en enda straff emot sig. Det var ju helt okänt då när jag gick igenom det här via det verktyget då. Så att då kunde man ge ett klart och tydligt svar på hur det såg ut, hur straffstatistiken såg ut. Och den är det ju långt ifrån bara jag som använder mig av. Sen har vi ju sett Fotbollskanalen och Fotbollslabbet har tagit upp det här, och massa andra har tagit upp det här utifrån det perspektivet. Men det är i alla fall nytt att man i vissa områden kan gå in och ge väldigt tydliga svar genom de här statistiska verktygen. Så att jag tycker absolut att de tillför, och samtidigt så har jag stor respekt för att allt kan inte bli statistik. Mm. Och det var inte tanken heller, utan vi har använt det här liksom och kompletterat i vissa frågor för att få fram lite tydliga svar.
Det tycker jag många har blivit bättre, och det glädjer mig.
Var det då Linnér vart arg och tyckte att det påverkade domaren?
Ja, det var det. Ja, exakt. Linnér hade någon väldigt konspiratorisk teori.
Men han är ju också AIK-supporter, så att han är ju lite, och Olle, du nämner att han är också lite konspiratorisk.
Ja, för jag har mycket svårt att se att Al-Hakim då, som inte blåste straff till AIK det här läget, hade liksom Sportbladets pluslåsta krönika i bakhuvudet när han sprang på Borås Arena och friade.
Vet man aldrig? Nej, jag skojar.
Två stycken här som vill bara säga, har ingen fråga, vill bara hälsa honom att han är otroligt glad över att du är tillbaka på Sportbladet, eftersom jag tycker att du är en härlig profil inom sportjournalistiken. Och en annan skriver, ingen fråga utan ni vill ge han cred. Han driver inte bara de populistiska frågorna, och en av väldigt få som faktiskt problematiserar normer inom sfären supportrar.
Ja, så det var ju fina ord.
Sen är det mycket som handlar om pizzor. Är det du som har byggt upp den här hypen kring pizza kring dig själv?
Ja, grejen är att jag fick ju en egen pizza uppkallad efter mig i Solna. På min lokala pizzeria där.
Den har beställts ett par gånger.
Efter 15 års hårt kämpande ska sägas. Så,
vad är det på den?
Så fick jag. Den är mycket enkel. Det är fläskfilé, oxfilé och bea. Den är fantastisk. Så att den heter nu Roberts special där, och det är ju i Solna.
Vad heter pizzerian?
Den heter Huvudsta pizzeria. Huvudsta pizzabutik.
Ja.
Härligt. Släng på färska tomater, så har den LA-polisen har funnits på min pizzeria i Tumba. Så länge jag minns.
Vi får se när den får bli uppkallad efter det då. Nu har du en bit kvar.
Jag hoppas verkligen inte att det blir det.
Hur var det här då, sitta här?
Nej, det var trevligt som alltid. Ja, jag tycker ni gör ett bra jobb, och ni sliter på med avsnitt i hög takt, så att det är imponerande.
Tack detsamma, verkligen. Det är alltid kul att snacka med dig. Vi tackar för idag och önskar dig lycka till med fortsatta rapporteringen på Aftonbladet och allting med hälsan och höfterna och familj och sådär.
Ja, tackar. Ja. Och tack detsamma.
Så säger vi ciao.
Gör vi.
Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.